Jag har träffat en flicka som heter Percy. Ska ta henne på en själavandring.
Jag heter ju då Alexander Wahlgren. Jag är 31 år gammal. Vad heter du?
Lars Fredrik Viktor Österman Landegren. Jag är 29 år och 10 månader gammal. Punkt.
Ska vi se vår mellannamn också? Alexander Tobias Wahlgren. När jag bodde i USA då blev jag kallad för allting blev skrivet som Alexander T. Wahlgren.
Coolt ju.
Ja, men exakt.
Johan T. Lindvall, Alexander T. Wahlgren.
Ja, men precis. Ja, men det är nästan så, i och med att Wahlgren-släkten är så pass otroligt stor i Sverige, så om jag skulle vilja liksom promota mig själv, då kan inte jag bara kalla mig Alexander Wahlgren. För då kommer de tro att jag är någon hemlig liksom brorsa till Benjamin. Så om jag skulle profilera mig som Alexander T. Wahlgren, då skulle man också kunna liksom göra det liksom Alexander The Wahlgren.
Den tänker jag ändå att Pernilla skulle kunna rocka. Hon kanske heter Pernilla Titti. Eller Titio Wahlgren.
Titio.
Och Benjamin, han kanske heter Benjamin...
Benjamin. Benjamin Ingrosso.
Ja, jag tror att det är Morran och Tobias.
Aha.
Att Morran säger Benjamin Wahlgren. Att hon tycker att han är snygg.
Men det är i alla fall våra namn. Victor har ju hindrat mig från att säga det i några veckor nu.
Ja, jag trodde ju att vi skulle ha en liten mer en presentationsinledning där vi berättar lite mer om oss själva.
Men det gjorde vi i första avsnittet.
Gjorde vi?
Ja.
Vem var jag då?
Ja, det undrar jag med. Det känns som så länge sedan. Jag vågar inte lyssna tillbaka på de avsnitt heller. Och det som sårar mig mest är det de flesta börjar med. Nästan alla, alltså jag skulle säga, alltså, okay, lite behind the scenes, men typ 40% av alla nya lyssnare vi får är på första avsnittet.
Och sen tar de sig inte längre.
Sen sprider ut sig över resten av podden, men det är väldigt många som börjar där för att alla har sett Harry Potter, det är en bra startpunkt liksom. Men jag är orolig för kvaliteten på det avsnittet.
Det är så dåligt, säger jag då. Vad de än säger så är det så dåligt.
Ja.
Men det är kul att vi har ju som beskrivning att vi går igenom filmserier och regissörers filmografi.
Mm.
Men vi har hittills bara gjort en filmserie. Allt annat har ju varit regissörer.
Nej,
Marvel. Just det, Marvel.
Ja.
Ja, jag har förträngt den.
Fast vi har bara tagit en del av Marvel.
Ja, ännu mer anledning att ta bort filmserier. För vi avbröt när vi försökte göra andra försöket.
Men det kommer bli en filmserie i januari.
Vad tror du hade varit mest jobbigt? Nej, men jag ska inte gå in och vara så taskig mot Ruben. Ruben var kul. Men ja. Rubens filmografi eller hela MCUs alla hittills faser. Vad tror du hade känts längst att gå igenom?
Igen?
Nej, om man hade gjort det. Gitarrmongot. Samma längd som två Marvel-faser.
Du tycker det?
Nej. Nu raljerar jag bara. Älskar dig, Ruben.
Ja, du är så negativ till Marvel också. Jag är ju chockad över att du som kastar typ praise på dem nu.
Mm. Men någonting som har hänt sen dess, det är att min kusins man som hyr skrivbord på mitt kontor, han köper och säljer prylar från Kina.
Mm.
Och han fick som en gåva av en leverantör en Iron Man-mask. Som när du säger mask open, då fälls masken upp så att den visar hela ditt ansikte och sen close mask och då lyser liksom ögonen.
Mm.
Och även fast inte jag är det största Marvel-fanet, så är det det vackraste jag sett i hela mitt liv.
Du är som en liten pojke, Victor.
Ja, men hade oberoende ekonomisk höjd från världen, då hade jag bara haft ett stort mansion fyllt av leksaker.
Mm.
För det är det fina som finns.
Ett Harry Potter-rum, ett Star Wars-rum, ett Marvel-rum liksom.
Ja, ett barn, va?
Ja, du är förlovad, så man kan ju förvänta sig att ni kommer skaffa barn i framtiden. Det var det du menade.
Jag menade ju med ett ronniskt.
Nej, men, okay.
Nej, jag tänkte nu för att säga välkomna tillbaka.
Ja, nej, absolut inte. Vi ska fortsätta prata om Ruben Östlund, tyckte jag.
Ja!
För att en av Ruben Östlunds producenter har hamnat lite i blåsväder.
Kalle Moreus, tänkte jag säga.
Kalle Moreus.
Vad heter han? Kalle
Boman.
Kalle Boman.
Inte han, utan andra. Minns inte namnet på den. Kanske borde ha skrivit upp det, men ni känner ju oss. När han hamnat i blåsväder var att han tydligen så smsar han recensenter som i ett fall film dåliga betyg och sagt att de är töntar.
Oh.
Och det är inte första gången det händer tydligen heller.
Oh.
Den lådan, vill du packa upp lite grann här? För det är rätt mycket maskar i den lådan, eller hur?
Mm. Jag fick precis en den här, som jag kan tänka mig när folk upptäcker en passion i livet. Lite så kände jag nu att
du vill bli kallad för tönt av Ruben Östlunds producent.
Ska jag krossa honom genom att skapa massa olika konton, skriva recensioner och få honom att jaga mig. Det blir som catch me if you can. Mm. Fast det blir catch the tönt if you can.
Alltså, den här killen hade ju skrivit i SVD eller någonting. Det är inte, det är som recensioner på Letterboxd.
Jaha. Då blir det ju mer offentligt töntigt. Ja. Men det hade varit mer småsint om det hade varit random recensioner.
Ja.
Vad tråkigt.
Men fortfarande säger rätt mycket om Rubens team, mm, tycker jag, verkligen.
Han, jag kommer inte heller ihåg vad han heter nu, men han har ju varit med i podden. I
vår podd?
Ja, i ljudversionen när jag spelade upp klippet när Ruben får panik efter att han inte blev nominerad till en Oscar. Men,
ja. Välkomna tillbaka åt Laudio Videoklubben.
Har du någon idé eller någon gissning på vad det kommer bli för...
Nej.
Inte?
Nej. Jo, okej. Okay. Audio-video.
Ja. Audio-video-klubben, det är en väldigt bra podcast. Audio-video-klubben, det är en väldigt bra podcast. Från Acast till Spotify. Det finns ej en vassare podd. Audio-video-klubben. Jag gör de här händerna också som Trasan Banan gör.
Ja,
det är en väldigt bra podcast. Audio-video-klubben. Hur briljant, alltså... Ja, nu stängde jag av den Andrea Bocelli som sjöng.
Ja.
Men hur briljant var inte Electric Banana Band?
Jättebra, och deras låtar är ju bra på riktigt också.
Det är att de har barntexter, mm, men att de har på riktigt bra musik, mm, som är liksom Janne Schaffers
gura. Liksom.
Ja,
ja, det är skitbra. Det är en av mina liksom barndomsfavoriter. Jag, liksom, jag tror jag fick de platta så här, samlade hits med Electric Banana Bands, band som jag lyssnade på repeat typ.
Men kan jag rekommendera att lyssna på Alf Lundin som har en väldigt härlig och skön text om att det inte är så coolt att heta Alf Lundin, det är coolare att heta Freddie M i Queen eller ja, någonting sånt.
All right.
Så det är så.
Ja.
Mm.
Jag har sett Gift i första ögonkastet, Victor.
Grattis.
Ja, 8:e säsongen tror jag att det var. Jag har sett nog typ 4 första avsnitten. Briljant serie. Det är så, mm, svenskar är så jävla awkward. Och det fanns ett par där som... Där tjejen först typ drog sig ur programmet. Och de visade henne fortfarande i programmet efter att hon hade dragit sig ur det. Alltså innan giftermålet. Mm. Där de bara filmade henne när hon satt och typ såg ensam ut hemma med sin katt. Det var jättetragiskt. Jätteroligt. Vad brukar du kolla på svensk reality?
Jag försöker undvika det, mm, för att jag tycker att det är intellektuellt skadligt. Mm. Det känns som att... Som när de i amerikanska filmer och polisen kommer hem med ungdomen som har typ rökt gräs, mm, och polisen säger att ja, du vet att när de röker en spliff då är det som att ta en ice cream scoop out of the brain. Och det är så jag känner mig när jag tittar på reality, men jag älskar det. Jag kollade på flera säsonger av Paradise Hotel för ett par år sedan innan, mm, de blev, det är också så kul med Paradise Hotel, att helt plötsligt kom de på att det fanns liksom våldtäkt och väldigt
unken kvinnosyn där inne.
Precis, och så, oj, vi kanske måste göra någonting åt det här. Nej, det är därför folk tittar. Mm. För att vi får se de här obehagliga narcissistpsykopaterna bete sig så här mot varandra. Och nu har tydligen de gjort en ny variant som heter typ bara Paradise. Mm. Som ska ha pissiga recensioner.
Mm.
För att där har de gjort, dels har de gjort samkönade par.
Mm.
Och hela poängen med programmet, det var ju att även, det var ju mer homosexuella, mm, i. Men det, poängen var ju att en man och en kvinna skulle para ihop sig. Så det blev som ett maktspel där du behövde samarbeta med både män och kvinnor. Men nu verkar det som att nu kan du gå ihop ett grabbgäng. Mm. Och så väljer man bara varandra i de här parceremonierna. Och så har de tydligen tagit bort alla. Det är väldigt låst till skillnad från tidigare där det var väldigt fritt och... Ja, men unket. Men det unkna är ju varför, mm, man tittar.
Ja, men om de få gångerna jag har suttit och kollat Paradise Hotel i mitt liv har ju varit just för att se liksom Big Brother-stämningen, om man säger så. Det är som det här liksom, ett gäng, typ 20 stycken fulla 20-something som alla är super liksom tajta och superkåta och superfulla och sen så bara begår misstag och hamnar i drama med varandra.
Mm.
Det är ju som det man vill se.
Men, ja.
De få reality-serierna jag har sett, det har ju varit ett sånt här typ så här datingprogram. För att jag gillar cringen.
Mm.
Jag lever för bra cringe.
Har du sett Flirty Dancing?
Nej.
Oj. Jag kan rekommendera det så. Det är okay. Typ, jag rekommenderar det mer än att typ se nästa veckas film på förhand.
Okay.
För att det är så, det är perfektion i cringe. Det är alltså en snubbe som typ är danslärare eller någonting. Mm-hmm. Och han har då tesen att för att typ hans mormor och morfar eller någonting, de träffades genom dans.
Är en grek?
Han ser ut som typ en iranier, men okay. potato
ja. Medelhavet.
Precis. Fan, jag kan inte ha koll på alla där nere bara för att de anywho, han påstår att ja, men typ min mor och morfar, de träffades genom dansen. Mm. Ja, men det var mer så förr i tiden att man träffades på dansbanan och så, det var man bjöd upp och så var det så man visade att man kanske var en gentleman eller så. Och då vill han testa tesen att man kommer typ bli förälskad i varandra om man möts för första gången i ett dansnummer. Mm-hmm. Så att han tränar olika personer mm-hmm. i en danskoreografi. Och sen för första gången, då placeras de ut på typ två hörn av en plats. Och så ska de dansa den här dansen tillsammans. Mm-hmm. Och det är ångest på sån hög nivå i deras ögon. För att samtidigt som de ska fatta tycke för varandra... Ja. Så ser man den här prestationsångesten i att klara av dansen.
Ja, okay.
Och sen så blev det aldrig någon kemi i någonting.
Nej.
Utan det var bara var så sorgligt att se. Och han var så peppad på att få igång den här gnistan mellan människorna. Men det gick inte.
Det låter bara tragiskt.
Ja, det är jättetragiskt. Men det är jättekul för han är så jävla entusiastisk.
Mm. Nej, men det kan vara väldigt kul. Var går det någonstans?
SVT tror jag. Ja. Men, ja, eller TV4.
SVT Play suger. Det är den dyraste streamingtjänsten av dem alla. Och jag använder den typ en gång om året. Och varje gång jag går in där för att kolla på någonting som jag vet ska finnas där, så finns det inte där.
Men, eller och ska jag lägga till. För när du söker på typ en film eller ett program som har legat där.
Ja.
Då står det att så här, ja, men det är en länk till det. Så klickar du in på SVT och då är den inte där.
Vilket sabbar så här sidor som läser av vart filmer finns någonstans och kolla på. Som så här Gentleman som vi gjorde för podden för några veckor sedan. En månad sedan blir det nu.
Mm.
Den stod skulle finnas bäst till Play. Men det gjorde det inte.
Nej, det hatar jag. Men det är därför jag brukar använda två. Jag brukar använda Just Watch och Playpilot.
Mm.
För att ja, ha två källor är bättre än en. Mm. För att jag hatar när man ska använda en. Går in på den streamingtjänsten så finns den inte där. Så måste man ändå kolla upp. Och då blir det så att ja, jag går in och kollar båda. Okej, men båda säger att den finns där. Då borde den finnas där och det brukar oftast funka.
Jag använder mig av VOD. En väldigt bra sida.
Okej, ja, jag har den också men jag går aldrig in på den.
Ja. Nej, det är typ min hemsida. Hemmasida på mobilen. Det börjar gå. Okej, vart finns det så? Gå in på VOD. För den läser ju bara av svenska sidor.
Mm.
Det är jättebekvämt.
Så var finns veckans film?
Ska vi
dra den igen?
Veckans film finns ingenstans.
Och då kan vi börja med att prata om vad heter veckans film?
Ska vi börja med att säga att välkommen tillbaka till Audio Videoklubben och att det här är en ny miniserie?
Det kan vi göra.
Ja, börja där kanske. Och vad ska den här miniserien handla om, Victor?
Men i och med att du sa välkommen tillbaka till Audio Videoklubben,
ja,
måste jag sjunga igen då?
Nej, vi hoppar över det för allas bästa.
Okej då.
Ja, vad ska den här miniserien handla om, Victor?
Jimmy Cameron.
Jimmy Cameron.
Mm. En afrikansk regissör.
Ja, tydligen. Ja, nej. Och också, det här blir då andra veckan i vårt väldigt luddiga Halloween-firande. Ooh. Välkomna tillbaka till Spooky-podden.
Det är nu jag trickar dig och klipper in nästa tema-vignett istället för den vi har nu.
Ja, okej. Ja.
Nej.
Go ahead. Det blir bara väldigt, väldigt märkligt. Nej, men vi ska ju då prata om James Cameron och hans filmografi och hans, specifikt hans första film då, Piranha 2.
Och då undrar jag, vad är undertiteln till den här filmen?
The Spawning. Ja, men The Spawning var ju det här som de pratade om att fiskar, det är en viss typ av fisk som kommer att lägga sig på stranden för att spana nya.
Jo, men när du kollar på filmen så heter den ju Flying Killers. Så att när du kollar på internet då står det att den heter The Spawning.
Ja.
Men i filmen är title cardet Flying Killers.
Fick du ett title card?
Fick inte du det?
Nej.
Va?
Eller, jo, jo, det kommer ju senare. Just det, jag blev chockad över att filmen bara började.
Ja, precis. Det fanns ingenting, utan det var bara helt plötsligt en bild på vatten och typ en lantern.
Verkligen. Men ja, det är James Cameron, mästerregissören, som vi äntligen ska prata om. För han har ju en ny film som kommer i december. En lite så här, liten indie-film.
Mm, han började typ planera för den i våras eller något. Den har inte alls hållit på länge.
Nej, det var en väldigt kort och oproblematisk inspelning. Och,
Inga uppföljare planerade?
Nej, inga uppföljare alls är planerade. Och de har inte alls täckt namn, de uppföljarna heller. Nej, men han kommer ju släppa Avatar 2. Eller nej, förlåt. Avatar The Way of Water.
This is the way.
Ja, men, jag tänker alltid att jag ska heta Way of the Water.
Ja.
Eller The Way of the Water.
Mm.
Men det heter The Way of Water.
Mm.
Väldigt märkligt. Men hans väldigt emotsedda.
Nej.
Eller hur? Vad är ordet?
Väldigt emotsedd.
Ja, nej. Det är väl det.
Vi säger så i alla fall. Ja,
ni får rätta oss om vi har fel.
Mm.
Väldigt emotsedda uppföljaren då till Avatar från 2009. Och det är vad James Cameron har gjort under de senaste 13 åren. Så det ska vi prata om några veckor. Men vi ska ju börja sagt att prata om Piranha och även James Cameron, hur han blev en filmskapare och lite sånt där. Som i vanlig AVK-stil, ni vet. Ja.
Vi ska försöka.
Vi ska försöka i alla fall.
Mm.
Men Victor, du kan bara dra lite snabbt. Bara rycka av det här plåstret. Vad tyckte du om den här filmen?
Det tänker inte jag säga än. Nej, men vi är inte där än.
Nej, vi ska börja prata om James Cameron.
För just nu är James Camerons mamma gravid.
Okej, okay, okay. Du börjar i vattnet. Okej, okay. Perfekt. Precis som James.
Mm. Jag tror att graviditeten var ganska oproblematisk. Eller så var den väldigt problematisk, och när han sen trycktes ut så fick han enorma, eller det kanske blev kejsarsnitt, för jag har hört att man ska gå igenom traumat av en födsel. När man föds genom kejsarsnitt, då blir man inte varse om en del av de viktigaste ritualerna i livet. Så jag utgår från att James inte föddes vaginalt. Och att han då blev en väldigt troubled young man.
Va?
Men det vet jag inte om.
Nej, det är väldigt märkligt sätt att börja snacka om James Cameron på. Nej, men James Cameron, han är ju kanadensare.
Mm?
Och där stängde alla av podden.
Nej, men Kanada är ju det fina Amerika.
Kanada är ju lite grann som Norge är för Sverige. De är lite rikare än oss, de är lite trevligare än oss. De är lite bättre än oss.
Jag skulle säga att fram tills att de är bättre än oss, för att jag tycker bara de är konstiga, och vi är väl bättre än dem på typ allt, eller nu börjar vi bli sämre på allt för att nu börjar resten av världen komma i kapp, men på grund av vad som skedde under andra världskriget, att Sverige hade ett försprång, så var vi bättre än dem.
Det låter lite grann, när du säger på grund av det som hände under andra världskriget så kan vi lite bättre än alla andra, så det låter det nästan som att säga, ja, men på grund av att vi är arier så var vi lite bättre. Det är viktigt att mena, i och med att vi inte blev sönderbombade av allihopa.
Ja, vi lät tågen
rulla.
Vi lät dem rulla, vi bjöd på kullager.
Ja, och kulor och annat. Ja. Nu ska vi inte prata om andra världskriget och Sveriges skuld i liksom vår neutralitetspolitik. Vad fan var just det, Norge? Ja, men de har fula glasögon där. Norge solglasögonen.
Eller jävligt snygga glasögon.
Vi såg dem överallt i Norge när vi var där i våras. Det var ju som de har de här 80-tals, början på 90-tals brillorna med så multifärger på glasen.
Ja, men klassiska typ cykelbriller.
Ja, och det har kommit tillbaka till som att bli populärt på gatan. Mm. Det är lite som om ni har sett
Thelma och Louise.
Om ni har sett X-Men Days of Future Past, så när på slutet när Wolverine kommer tillbaka till sin egen tidslinje och alla lever igen, så har Cyclops på sig ett par solglasögon. Så ser alla solglasögon ut i Norge just nu.
Mm-hmm. Och jag tänkte jämföra med, för jag såg igår Thelma och Louise för första gången.
Mm-hmm.
Och då åker de ju förbi en lastbilschaufför typ 3 eller 4 gånger i filmen.
Mm-hmm.
Det borde vara 3, the rule of 3, så jag utgår från det. Som har någon slags skydd på sina däck där det är typ konturer av nakna kvinnor.
Mm.
Och när de åker förbi så sitter han och säger typ så här: "I wanna have a good time", och bara visar tungan och gör det återkommande att han vill, ja, då han nice time med dem.
Mm-hmm.
Och han har såna glasögon.
Mm-hmm.
Och det slutar med att de spränger hans lastbil.
Ja. Spoilers.
Ja.
Den var ju helt ny, den där filmen.
Mm, exakt. Den har typ inte bara 31 år på nacken.
Vad tyckte du om den?
jag återkommer till varje gång. 90-tal, alltså innan 2000-talet, det är någonting med film. För att den har inte en sån tydlig och rak handling, mer än att det är två kvinnor som börjar skita i allt och väljer att gå in i ett hörn och inte komma ut ur hörnet. Och hörnet verkar de skita i att de inte kommer utifrån, utan det är bara att sätta pistolen mot halsen och så slutar filmen.
Okay.
Det är underbar. Och
Ridley Scott,
Hans Zimmer, Brad Pitt är med i en underbar ungdomlig roll innan han fick en typ av muskel på sig, eller när han har minus i kroppsfett.
Okay.
Så att han ser typ ut som ett skelett, så smal är han. Uh-huh. Och det är bara underbart att se honom, hur charmig. Han påminner väldigt mycket om ung Leo där
Ja,
också.
Jag kan tänka mig det. Det var det jag satt tänkte på just nu.
Nej, så att det är en bra film, och den har jag inte pratat om så mycket, så att kolla upp den för er som inte känner till. Och Ridley Scott, han har gjort andra filmer också.
Ja.
Som inte har blivit så kända.
Nej, alltså jag, angående Ridley Scott, så i fredags så kände att fan, jag vill bara lägga mig på soffan och jag vill bara se en riktigt, riktigt bra film. Och i och med att det är lite Halloween så vill jag också se en skräckfilm. Och så tänkte jag så här, men ska jag se Terminator då, så vi ska prata om nästa vecka? Men så fanns inte den på någon streamingtjänst. Men såg att Alien fanns på Disney Plus. Och eftersom vi ska prata om Aliens om några veckor, tänkte jag att det skulle vara skitbra att se Alien. Så jag sätter på filmen, hämtar dricka, jag hämtar godis, lägger katten i knät, lägger mig på soffan för att kolla på filmen. Ser 5 minuter, sen somnar jag. Inte för att den är tråkig på något sätt, men jag var bara så jävla trött. Så jag tänkte se Alien, men det blev inte av för mig Alien.
Men inledningen på Alien är ju så pass bra. Man blir ju så hänförd av den att det är ju godtagbart att somna.
Ja, men det är så här, jag fick ju se den bästa delen av filmen, typ.
Ja, typ.
Ja. Och Alien, så jävla bra film.
En av de 5 bästa filmerna som har gjorts. Ja. Spoiler alert.
Det är så.
Jag tycker det. Jag skulle nästan kunna sträcka mig till topp 3.
Så pass. Det är väldigt kul när vi såg om den. Förra året var det, va?
Ja, något sånt.
Det var väl det som fick oss egentligen få... Nej, det var förra året. För det var det som fick oss få idén till podden. Att vi såg alla Alien-filmer ju.
Ja, just det.
Och så tänkte vi att vi skulle börja med Ridley Scott. Innan vi insåg att han har gjort typ så här 100 filmer.
Japp.
Så vi gjorde lite annat istället. Och så blev det här produkten istället. Men James Cameron...
Han, ja.
Han är ju då uppväxt i Kanada, och har jag för mig, nu bara drar jag det ur röven. Vet du om han är kanadensare på riktigt?
Ja.
Visst är han?
Han är från Ontario.
Ja, men precis.
Men han flyttade däremot till Kalifornien när han var 17. Så att han är ju verkligen uppvuxen i Kanada och sen emigrerade han.
Vad märkt, man brukar höra att kanadensare är snälla personer. Men det jag har hört om James Cameron är inte att han är den standard kanadensaren.
Nej, kul kommentar. Men vi får hittills.
Ja, hittills.
Idag så är han ju gift med en kvinna. Och det kommer han vara i korta perioder flera gånger hittills i sitt liv.
Ja. Nej, men så här, han började ju plugga. Han började plugga typ fysik, har för mig, på universitetet. Men intresserade sig också väldigt mycket för typ så här, att läsa om hur man gjorde filmer. Och sen en dag i juli 1977 så gick James Cameron på bio och såg en liten film.
Och vet du vad han fick då? Ja, det är med. Men han fick ett nytt hopp.
Han fick ett nytt hopp, för han gick och såg Star Wars. En film som aldrig fick en uppföljare.
Nej, så jävla synd.
Ja, verkligen. Det är en sån väletablerad värld som man skulle kunna göra så mycket med. Man skulle kunna göra det som så här, 2 filmer som utspelar sig efteråt. Och så skulle man kunna göra 3 filmer som utspelar sig före. Och sen kan man göra filmer om några som kallas för Ewoks. Som är till för barn, som ingen har sett och ingen ens vet finns. Och sen så kan man göra animerade filmer om det här kriget som nämns, Clone Wars, som nämndes här i första i enda Star Wars-filmen.
Fortsätt.
Och sen efter det så kan man göra animerade serier om typ som heter Rebel, som utspelar sig mellan de här filmerna, skulle utspela sig innan filmen och filmen själv. Och sen efter det så tycker jag att Disney kan köpa rättigheterna och göra tre filmer som utspelar sig efter de här den enda filmen och de två andra filmerna jag hypotiserar just nu, som utspelar sig där. Och sen, och när de inte går så jättebra, då kan Disney tänka att men nu ska vi göra tv-serier av allting istället. Och så får vi en tv-serie som heter The Mandalorian, som ingen trodde på den skulle komma, för att konceptet lät jättekonstigt, men som visade sig vara fucking awesome och kul. Men sen så när väl Boba Fett-serien ska komma, Boba Fett är en karaktär som inte finns i Star Wars, men som jag tänker ska finnas. När den serien ska komma, då ska den utspela sig helt och hållet på Tatooine och vara jättetråkig och ingen tycker om den. Och sen så, när de väl lyckas få till en tv-serie som alla verkar tycka, alla som kollar på den tycker är riktigt, riktigt bra, som skulle då heta kanske Andor, så det är ingen som ser Andor, inklusive jag själv. Det tycker jag, om vi ska göra en uppföljare till Star Wars, tycker jag att det ska gå till på det sättet.
Mm, men allt det här du har sagt nu, det har ju fått mig att känna mig väldigt mätt redan på den här eventuella världen som skulle kunna komma från den här indie-filmen som kom 1977, som James Cameron var och såg.
Okay.
Men någonting som jag däremot, om man kanske skulle kunna skala ner det du berättade om nyss, kanske lägga in en serie om en av de här personerna från den här 1977-filmen, där han får en egen serie, där han springer och jagar 10-åriga flickor.
Ja.
Springer in, där skurkarna springer in i grenar och ramlar. Antingen det, eller skulle
Obi-Wan
du kunna
kan det vara.
Ja, ja, för sig, fast han dör ju i den här.
Jo, men
indie-filmen.
Han kan jaga Princess Leia. Varför hon säger "You're my only hope"? Det kan vi ju ta vara på.
Smart. Men om de inte skulle vilja göra det här, då skulle de kunna göra typ en animerad serie som heter typ så här, den dåliga satsen. Som handlar om lite skadade trupper, soldater som kanske
stormtrupper.
Ja, absolut. Det låter skitbra.
Okay.
Men jag tror aldrig det skulle funka.
Nej. Men så länge Ryan Johnson får regissera en av Star Wars-filmerna så är jag nöjd.
Det vore ju nice om de här då uppföljarna till den här trilogin som du då pitchade, om de först då skulle ha en idé med en regissör, och sen kanske de lämnar över till en annan regissör som gör en 180-graders sväng, och sen lämnar de tillbaka det till han som gjorde den första.
Och så gör en till 180.
Så svänger de tillbaka 180 grader.
Exakt.
Det hade varit väldigt häftigt.
Det hade varit intressant att se det som den strukturen på en filmserie. Mm. Nästan så att vi måste starta en podcast för att prata om det här.
Det låter som en idé. Men för att kanske bli då sluta vara allvarlig.
Ja.
Så det är så roligt nu att jag har sett flera då ifrågasätta. Varför ser ingen Andor? Och det är så skönt att det inte bara jag som är spymet på Star Wars nu. Att Obi-Wan verkar ha varit dödsstöten som fick folk att kräkas. Så att nu när de verkar ha gjort en kompetent utförd gren då på Star Wars-universumet. Då är alla redan
med. Tony Scott, va?
Nej, Tony Scott? Han är väl tokdöd?
Vem tänker jag på?
Du tänker på Dan Gilroy.
Den Gilroy, ja. Jag tycker
båda Gilroy-brorsorna är det som är med och gör. Och därför blir jag taggad på serien. Men så har vi Diego Luna som jag tyvärr inte klarar av.
Jaha.
Han är jättebra i Utumama Tambien, eller vad det nu heter, som vi har pratat om en stund. Men där är han också i sitt riktiga habitat.
Där är också Gael Garcia, vad heter han? Han som är i Werewolf by Night.
Han, ja.
Ja.
Är han med den? All right. Men
jag tycker att alla mexikaner ser likadana ut.
Ja, jag tror de var spanjorer. Brunts.
Jag blir awkward här. Nu fortsätt.
Nej, så det är synd, för att Andor ser på riktigt väldigt, väldigt intressant ut. Men jag har redan sett Diego Luna i rollen i en tidigare Star Wars-film, och jag tyckte inte han funkade överhuvudtaget. Så därför så tar det emot att playa den. Men det kanske är någonting man ska playa någon gång bara för att få vara i estetiken som ser gorgeous ut.
Men exakt, det är det jag tänkte också, att det är någon serie som jag kommer slå på när jag är bakis någon gång och bara vill ha någonting, så men jag vill bara vara i Star Wars en stund. Lite grann som, jag tyckte inte jättemycket om det här Star Wars-spelet som kom. Fallen Jedi, eller vad heter det? Fallen Order.
Ja. Nej, jag håller med.
Jag tyckte spelstiden var störig. Det var lite av så här Dark Souls-spel där väldigt mycket går ut på att du ska bara rulla runt bossen praktiskt. Men jag tyckte just att vara i estetiken och att höra musiken och allt sånt där, det var ju ashäftigt. Det var ju det man spelade för.
Som fan.
Ja. Det måste ha varit typ sista spelet du spelade.
Ja, mycket möjligt. Det kom nog för längre sen än vad det känns som.
2018 här för mig.
Ja, bland de sista jag spelade var
Spider-Man,
Red Dead Redemption, Fallen Order,
FIFA.
Ja, FIFA var ju där. Det var ju FIFA som, det blev liksom heroinet som jag till slut tog en överdos på, som dödade hela min kärlek till allt knark. Men det var bra.
Ja.
För nu har jag återfötts, känns det som, utan en minsta lust på det. Och jag saknar det. För jag vet ju att i mitt förra liv så var jag heroinist. Men när jag testat att ta lite heroin så känns det inte som det gjorde.
Jag var ju tv-spelsnörd. Fan, vi pratade om allt annat än filmen idag, men det är ju underbart. Jag var tv-spelsnörd deluxe när jag växte upp. Alltså, vår första stora kärlek i livet var ju Pokémon. Liksom, och sen spelade jag Zelda och jag var Nintendo-nörd. Liksom. Och sen så någonstans typ vid så här 12-13 års ålder upptäckte jag World of Warcraft och liksom allmänt sitta vid datorn och spela dataspel. Liksom. Jag hade varit inne på typ FPS-spel. Jag vill jättegärna ta det rätt lugnt när jag spelar. Jag vill kunna göra saker lugn och ro. Men så jag spelade jättemycket. Och sen typ 2010 så bara la jag av helt och hållet med att spela tv-spel. Och det var inte förrän jag upptäckte Civilization typ under corona. Så började jag spela det för att det såg askul ut. Och sen dess har jag varit hooked. Alltså det är, när jag, istället för att ha tråkigt så sätter jag mig och spelar en stund. Och typ lyssnar på en podcast. Vilket är väldigt, väldigt mysigt. Men jag känner lite grann så här, fan, nu kan jag inte längre ha bara en lugn stund. Nu känner jag just knarkarbeteendet. Så här, fan, jag kan inte bara sitta och kolla på någonting. Jag måste sitta och spela någonting och kolla på någonting samtidigt eller så där. Så jag började liksom markera att nej, men ikväll ska det bara vara ren filmkväll liksom. Eller ren sitta och läsa kväll eller vad som helst liksom. Men just nu håller jag på att spela ett jättekul spel som heter Crusader Kings. Nu läser jag så här, Crusader Kings, för det är lite täppt näsan. Crusader Kings 3 som går ut på, alltså, egentligen du spelar som kung i Europa. Och du ska ta över hela Europa, eller så mycket du kan egentligen. Men det som är roligt i spelet är just intrigerna. Att gifta bort sina barn med andra kungar och grejer. De fokuserar väldigt mycket på familjer, på dynastier och liksom arvsrätter och grejer. Vilket är perfekt just nu när det är House of Dragon-tider. Och jag är ju så djupt inne i Game of Thrones-världen. Så det är ett väldigt kul spel.
Som för övrigt vi släpper en recension av idag, ja, när det avsnittet släpps. Och vi ber om ursäkt till alla våra patrons för att det här släpps ju senare än vad vi lovar.
Exakt.
Men vi har stött på lite patrull, så tyvärr, ja, vi ber om ursäkt, men vi är medvetna om och vi försöker bättre oss.
Det finns en väldigt bra anledning till varför avsnittet blev sent, som man säger så.
Ja, precis.
Det är inte vårt vanligt att vi har planerat dåligt, utan det kom lite personliga saker i vägen.
Det kom minst sagt, nu låter det här som att vi kanske förminskar podden, men det kom saker som är betydligt mycket viktigare än en, ja, podcast i vägen.
Det var helt enkelt tvungen att flyttas på. Men James Cameron, han såg ju Star Wars 1977. Där var vi.
Så.
Vi är på andra meningen i mitt dokument här. Han såg Star Wars 1977 och bestämde för att, nej fan, nu svarvar jag om. Jag ska hålla på med film. Det finns inget annat jag älskar så mycket. Kanske havet, men dit kommer vi.
Och jag tänkte på en grej för att hans mamma var lite artsy-fartsy lagd. Jag kommer inte ihåg exakt om hon var typ art teacher eller, nu minns jag inte exakt hennes profession, men hans pappa var electrical engineer. Du skapar, ja, men som typ, ta flickerboxen till som Roger Deakins, nej, vem var det som fotade? There Will Be Blood.
Åh gud.
Nej, men visst fan var det Roger Deakins?
Robert Elswit. Ja, men så här, nödlösningar helt enkelt.
Precis, och eller egentligen man kommer på nya innovationer som gör att man kan fuska sig igenom saker istället för att behöva ha någon som sitter och gör det manuellt. Så bygger du en mackapär som gör det åt dig. Och då tänkte jag direkt, eller det blev som att, ja men då förstår jag ju var hans innovation och framförallt hans effektskapande kommer ifrån. För det var ju så han började.
Precis, och just att han var väldigt intresserad av effekter väldigt, alltså innan han bestämde sig för att hålla på med filmskapande.
Mm.
Så var det någonting han var intresserad och läste om väldigt mycket. Har ju som många studentkollegor vittnat om efterhand. Liksom att han satt alltid med liksom, näsan i någon bok om specialeffekter.
Ja, och istället det var någon som skrev typ att han eller sa att han istället för att vara en sportsman så var han en person som fick saker att dyka ner i vattnet eller gå upp i luften.
Precis.
Jag gillar verkligen den beskrivningen av en uppfinnare.
Mm. Vilket kommer komma tillbaka i hans kommande liv.
Jajamän.
Ett antal gånger. Men han bestämmer sig då för att göra en kortfilm som heter Xenogenesis. Mm. En kortfilm som han finansierade med hjälp av massa tandläkare.
Mm.
Vilket är väldigt vanligt faktiskt bland nya filmskapare att gå till tandläkare.
Det är intressant.
Ja, men för att, det är, jag läser en analys om varför. Det här är bara spekulationer, för det är ingen som riktigt vet exakt varför tandläkare är så benägna att ge pengar till filminspelningar. Men det vill säga att många tandläkare är nyrika. Har kanske, alltså kommer, det är en titel som är lätt att få för en person som kanske kommer från sämre bakgrund. Och de har pengar de inte vet vad de ska göra med. Och de tänker att finansiera i filmer, det är ju en bra avkastning. Och dessutom så är det lite glamour att investera i filmer. Det är en teori jag läst i alla fall. Men det är väldigt vanligt när man läser om just filmskapares första filmer att de går till tandläkare.
Jag skulle vilja se den här, någon som kanske har en teori, gör en liten dokumentär om det. Och kanske fråga tandläkaren som har gjort det, varför det just blev film.
Ja, men du har sett Xenogenesis.
Ja. Den såg jag i en väldigt, väldigt, väldigt dålig kopia på YouTube.
Jag såg att den fanns där.
Mm. Och där ser man ju direkt var James Camerons senare stil kommer ifrån. Den är gorgeous om du gillar gamla effekter.
Och som inspelade i hans vardagsrum.
Ja, och den ser fantastisk ut på ett sci-fi-igt sätt. Såklart man ser att saker, det används stop motion och, men det är som typ de använder laserkanoner i den.
Mm.
Och bara, jag får inte ihop hur han skapar det här utan att ha tillgång till de datorerna som finns idag.
Verkligen.
Och det gör mig så glad att se hur han också jobbar med perspektiv och får, för det är som en slags städrobot som börjar kriga mot en cyborg. Det är en kvinna och en cyborg som landar på en planet.
Mm.
Han ska utforska den här cyborgen.
En kvinna städroboten?
Om du vill. Nej, däremot så slåss hon mot städroboten. Okay. Mm. Då är det skitcoolt, för hon kommer sen i en slags spindelfarkost. Där hon sitter som, lite som Ripley gör i Aliens. När hon håller i två handtag och styr större armar. Och där har hon bara satt ihop som kablar till de här handtagen som hon håller i och styr armarna. Och det ser så gorgeous ut i det minimalistiska. Det blir inget stort. Men filmen då handlar om att den här cyborgen kommer ut på planeten, ska kolla vad det är för typ av planet. Och ut ur en stor port kommer då en enorm städrobot typ.
Mm.
Och tror, antar jag, tolkar det som att han är någon slags vermin.
Mm.
Och börjar försöka döda honom. Och sen så kommer den här kvinnan då i den här spindelroboten och börjar battla. Och den slutar ganska mitt i allting.
Mm.
Men den är verkligen intriguing. Jag förstår att folk som såg den här ville sen ge honom större uppdrag.
Ja, men och det är intressant också att hans första film innehåller som en stark kvinnokaraktär. Något som han är väldigt känd för.
Ja, det återkommer ju
även i veckans film.
Ja, men precis. Och det återkommer ju oftare mer än sällan i alla hans filmer.
Ja. Däremot så börjar på X. Alla hans filmer börjar på T och A. Förutom Piranha.
Ja.
Ska vi gå igenom vilka filmer han har gjort?
Nej, men det finns inte än.
Det finns inte.
Nej, men hittills så han har bara varit effektmakare.
Okej, okay. Ja. Men på grund av den här filmen, Xenogenesis, vad sätter du för betyg på den?
Det är en stabil 3 av 5. Det är en 5 av 5 utifrån förutsättningarna.
Ja.
Men det är vad det är.
Ja.
Så det är ju en klockren stabil grej som man ser varför det launchade en av de största filmkarriärerna ever, filmskaparkarriärerna.
Men på grund av den filmen så fick ju han börja jobba hos Roger Corman som modellskapare.
Och Roger Corman, det är ju ett namn som alla som gillar film, det dyker ju upp hos sen.
Ja.
Men när jag kollar igenom vad Roger Corman har gjort för filmer så har jag typ inte sett en enda Roger Corman-film.
Jag har sett en Roger Corman producerade Fantastic Four-filmen som aldrig släpptes. Men det är typ det. Men Roger Corman, han är ju så här galen filmmogul som var först och främst känd för att han importerade till exempel Bergmans filmer till Sverige, nej, nej, till USA, och även Akira Kurosawas filmer. Men han var också känd för att han gjorde B-filmer som var väldigt billiga att producera, som alltid gick med vinst, och där han var typ mentor och typ de största personerna i Hollywood. Bland annat Francis Ford Coppola, Ron Howard, Martin Scorsese, Jonathan Demme, Joe Dante, James Cameron, Peter Fonda, Jack Nicholson, Dennis Hopper, Bruce Dern, Sylvester Stallone och William Shatner.
Helt okej stall.
Det är verkligen, och liksom, och han brukade säga liksom att om du kan göra en film för mig som går med vinst, då kan du göra en film åt vem som helst där ute.
Mm.
Liksom, det var verkligen en bra plantskola där man får lära sig liksom, det är väldigt mycket det här att du har dina förutsättningar. Försök göra det bästa av förutsättningarna. Försök inte ändra förutsättningarna när de väl är satta, för det är onödslös energi på det. Mm. Nu har du det här läget. Lev med läget och gör det bästa av situationen. Och det är väldigt mycket det som han satte i de här regissörerna. Nu gör du den här filmen. Du är här för att göra film. Alltså skitsamma om den blir bra. Du kan göra en film nästa vecka om det skulle vara så. Nu gör du filmen.
Som en enorm workshop.
Ja. De verkligen, de får liksom lära sig grundarbetet. Så James Cameron sa att du byggde modeller till honom.
Mm.
Det är ashäftigt.
Ja, det är verkligen det.
Han fick göra effekterna till Escape from New York till exempel.
Mm.
Av John Carpenter, som vi pratade om förra veckan lite grann. Men ja, ska vi gå in på produktionen av Piranha, tycker du? För att den första Piranha-filmen, det är ju då en regelrätt parodi på Jaws.
Ja.
Alltså en komedi. Där man ska sitta och skratta åt alla de här filmerna som kommer efter Jaws, över hur formulariska de var och över hur alla var liksom larviga på samma sätt och liksom återanvände samma formula som Jaws använde.
Mm.
Så första Piranha gjordes då av Joe Dante, och anledningen till att han valde Piranha var för att han ville hitta den minsta fisken som fortfarande var farlig, var för att liksom pusha parodin ännu mer, liksom kolla hur liten och obetydlig den är, liksom. Mm. Det här är ingenting att vara rädd för. Och han landade då på pirajor. Maja, min Maja. Min bitska lilla piraja.
Ja, som befinner sig i en skål på en sekretär.
Precis, exakt. Och den blev ju väldigt, väldigt populär. Och den producerades av Roger Corman då. Och Universal ville ju egentligen stoppa filmen för att släppas. För att den skulle släppas samtidigt som Jaws 2. Och de tänkte att de skulle dra ner liksom statusen på Jaws 2. Men efter att Spielberg hade fått se Piranha så sa han att nej, 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 nej. Jag ger mitt godkännande till det här. Det här är asroligt. Och hade tydligen sagt att det är den bästa Jaws rip-offen av dem alla.
Men för Spielberg, han regisserar inte Jaws 2, va?
Nej, han är bara med som någon slags exekutiv producent. Men hans namn är ju liksom...
Mm.
Och säger han att det är okej, då tycker Universal att det är okej också.
Tänk om det var så att han sket fullständigt i det.
Mm.
Och bara sa att jag bryr mig inte. Och de tänkte, åh, vi har fått hans blessing.
Mm.
Och han sa, skiterit.
Men efter att filmen kom och det blev en succé, eller relativ succé, det blir alltså, det är ju inte en Titanic. Men finansiärerna var de som fick hålla kvar i rättigheterna. Och de sålde då rättigheterna till några italienare. För att på den här tiden så var det jättepopulärt med italienare som gjorde B-filmer åt den amerikanska marknaden. Och det är också så här lite grann om varför tandläkare finansierade filmer. Varför tror du det blev så liksom populärt bland italienare att finansiera amerikanska filmer? Kan det ju vara bara liksom på grund av att... Ja, man får gå runt på ett filmset, man får träffa massa halvnakna tjejer hela dagarna, man får vara italiensk.
Ja, men jag tror också att kanske det bara är så enkelt som att det var ett lätt sätt att få, alltså öka sin förmögenhet. Du i alla fall får en schysst investering och du gör det borta i USA. Där italienare är ju vanligtvis kanske lite mer skitnödiga. Sen finns det ju spaghetti-västern.
Mm. Ja, men det är det jag tänker på. Det var ju stort i den här fasen också.
Ja, för då, det tror jag är ett tydligt exempel på när du har gjort liksom blajvästen i USA och sen gör du den seriösa varianten i spagettivästen.
Spagettivästen låter ju som att det ska vara parodiväster.
Det borde ju vara tvärtom. Ja. För den amerikanska västen har ju verkligen känslan av att det är spagetti. Mm. Men jag tror att det kanske är så enkelt att det kanske var lite för bajsnödigt i Italien. Mm. Så att då vill man ha lite mer lättsamt, det blir mer showbusiness som du säger, mer naket, det är lite softare och mer frisläppt. Ja, men då åker du över till USA och spenderar dina pengar där och kanske då får en större kaka tillbaka.
För det var ju superstort på den här tiden att de gjorde som B-filmer som skeppades över till USA med och det var oftast viktigt att det skulle vara en amerikansk regissörs namn på filmen.
Mm.
Och skeppade över den till USA, den gick på bio några veckor, någon månad, de fick tillbaka sina pengar, började om med en ny film liksom.
Mm.
Väldigt roligt system, det måste vara kul att jobba i dem. De borde göra en film om den typen av filmskapande.
Verkligen.
De här liksom galna italienarna som kommer liksom så här: nej, men det är för lite tuttar i den här scenen. Kan vi få in lite fler tuttar? Okej, nu, jag har blivit tillsagd av en av våra lyssnare att jag måste sluta prata om tuttar i varje avsnitt. Så det här är sista gången jag nämner ordet tuttar. Okej.
Ja, men bra att du har planterat det hos mig nu då.
Ja, precis, exakt. Victor,
jag kommer ta över manteln. Jag är Blake i Dark Knight Rises.
Precis, exakt.
Du
borde använda ditt riktiga namn. Felicia. Nej, men italienaren är galna i huvudet. Och här har vi då en riktig galen italienare. Det var en märklig övergång. Italienarna är galna i huvudet.
Ja, och tillbaka till att det är en väldigt, väldigt fin linje mellan att vara geni och vara galen.
Ja, men
är det några som har varit de största genierna i historien, så är det ju italienarna.
Ja,
de måste också ha de största galningarna.
Precis, jag har ju inget annat än respekt för italienska kulturen. Mm. Den är ju så unik och särpräglad. Och det kan vi lite grann som när man pratar om europeiska kulturer, att man känner att det smälter ihop väldigt mycket med varandra.
Mm.
Det som var skillnaden på österrikisk kultur och tysk kultur. Ingen tyckte Hitler. Men italienarna, de är ju så otroligt liksom så här är våra gränsdragningar. Innanför den här gränsen, då är du italienare liksom.
Mm.
Men det kan också vara för att det är väldigt mycket italienare som flyttar till USA och skapar ju sån här Italian-American-kulturen.
Mm.
Så man kanske är därför man har mer som avgränsning till den. Hur som helst, jag älskar Italien. Jag skulle vilja åka dit nästa sommar.
Ja, det är ett sjuhelvetes jävla land.
Ja, och gå inte och kolla på arkitekturen.
Jag skulle vilja åka till Rom. Mm. Jag har varit i Florens och i Venedig.
Mm.
Och det är ju kulturporr utan dess like.
Florens, inte det precis?
Vi kanske ska åka på någon slags...
Vi åker till Venedigs filmfestival.
Jag har varit där 2 eller 3 gånger.
Mm-hmm.
Så jag skulle vilja åka någon annanstans. Och Rom är ju verkligen mitt nästa destination. För alla som har varit i Rom, kanske Neapel, har varit cool. Men det är så rädd för att jag ska bli dödad.
Men du vet vad de säger. Alla vägar leder till Rom.
Smart.
Mm.
Aldrig hört.
Eller så var det alla vägar leder till Rom. Och då var det Captain Jack Sparrow som hade sagt det.
Låter rimligare.
Ja.
Mm.
Har du hört nyheten? Om Mr. Jack Sparrow himself.
Nej.
Han kommer spela huvudrollen i Beetlejuice 2.
Okej.
Okay. Av Tim Burton.
Okej. Okay. Varför kan inte...
Michael Keaton ska vara med tydligen.
Okej.
Okay. Och spela Beetlejuice antar jag.
Kul.
Men Johnny Depp, jag vet inte.
Bring Johnny back.
Jag har varit trött på Johnny så länge.
Nej, nu har vi faktiskt ett öppet mål här.
Uh-huh.
The Secrets of Dumbledore 2. De tar tillbaka Johnny Depp.
Inte Fantastic Beasts 3-4 utan The Secrets of Dumbledore 2.
Ja.
Ah, okay. Jättebra. Nej, men vi har en galen italienare här som heter Ovidio Assonitis.
Geni.
Grek-italienare. Som då producerade filmen. Och han anställde en som heter Miller Drake. Som hade jobbat med specialeffekter med Roger Corman tidigare. Han var lite grann av en nobody. Men han ville väldigt gärna göra en regelrätt uppföljare till den första filmen. Med liksom samma ton och samma liksom återvändande skådespelare så att det verkligen kändes som en uppföljare. Det gjorde Ovidio så pass provocerad att han sparkade honom.
Ja.
Och det är lite grann den mannen som James Cameron då fick samarbeta med. För James Cameron, han var ju special effects director på den här filmen då.
Mm.
Så han blev då uppgraderad till att du är... Okej, nej, jag ska inte göra en italiensk.
Gör
en italiensk. It's a me, Ovidio. Now you're gonna be the director, James Cameron. Ja, så sant.
Heter han Ovidio?
Ovidio.
Det låter ju för bra för att vara sant. Att jobba med film och heta Ovidio.
Och sen ass och nitis. Det är som om någon har skrivit det här.
Jag tror att det har skrivits.
Ja. Men Ovidio hade bara ett krav på James Cameron. När filmen ska innehålla två saker. Tuttar.
Ja, men det, jag ska ju säga det.
Okej, okay, ja,
förlåt. Du får inte säga det längre.
Blipa det.
Ett, tuttar.
Mm, och två.
Tuttar?
Nej.
Nej.
Två. Flygande pirajor såklart, vad tror du?
Jaha.
Exakt, för att ni som inte kan det här med biologi och fiskar och så vidare. Pirajor brukar inte flyga, men det gör de i den här filmen. De har vingar och flaxar runt väldigt.
Och de låter som smurfar.
Låter som smurfar. Återkommande. Ja, nej, men han ville att pirajorna skulle flyga så att de kunde döda folk på torra land. Vilket ju så här, gör en film om fåglar som dödar folk då.
Men på riktigt så tycker jag att det är en jävligt bra idé. För jag tycker om när det finns ett monster i en film men som bara kan röra sig i vissa, under vissa förutsättningar. Ta typ orcherna i Sagan om ringen.
Mm.
Jag vet inte varför jag kom till den. Men att de bara tycker om, de kan inte vara i solljus. Nej. Eller tycker inte om solljus. Och sen helt plötsligt så har då Sauron tagit fram Uruk-hajen som nu kan röra sig i solen. Mm. Då blir det så mycket mer skrämmande. För det är perfekt också för en uppföljare att nu har vi ändrat förutsättningarna. Så att göra pirajerna till flygande skulle kunna vara för jävla obehagligt. Men då behöver man ett annat utförande.
Ett litet annat utförande kanske. Nej, men James Cameron, han blev ju anställd då som regissör till filmen. Och sätter direkt på första dagen sitt första problem. Det var ju det att ingen i crewet pratade engelska. Alla var italienare och pratade bara italienska. Och James Cameron, som vi kommer komma in på i den här miniserien, är lite av ett kontrollfreak. Han är nog det största kontrollfreaket på den här planeten. Och det är lite grann här det här beteendet skapas för honom, tror jag. Att ingenting riktigt gick som han ville med den här inspelningen. Men som tur var så var i alla fall de italienska arbetarna, de var i alla fall erfarna när det kommer till specialeffekter, och liksom, det var en väldigt känd cinematograf till exempel med, som de för övrigt har stavat hans namn fel i creditsen.
Älskar det.
Ja, det säger så mycket om filmen också. Men James Cameron var ju hela tiden slutkörd, frustrerad, arg, agiterad. Han hade skitjobbet under den här inspelningen.
Och han tog ju på sig en väldigt stor del av pre-production-kakan.
Ja.
Och sen då, men jag tycker det är så jävla roligt vad det blir sen när de börjar spela in.
Mm.
Att han har lagt hela groundworket här och ändå accepterat att göra Ovidios film. Mm. Att det inte blir den här uppföljaren till, utan han går en helt annan riktning med det här. Och sen får han 5 dagar.
Ja.
Och sen nu tack och adjö.
Japp. För att han jobbade sammanlagt, tror jag var 2,5 veckor på den här filmen. Och resten av inspelningen spelade tydligen och video in själv.
Ja.
När han sparkade James Cameron. Medan Cameron fick fortfarande vara på plats och typ regissera scenen. Man fick aldrig se dailies. Alltså det här det inspelade materialet för dagen. Och han blev absolut inte insläppt i klipprummet. Så det finns ju som legender om hur James Cameron bröt sig in i klipprummet för att klippa sin egen version som den som sen klippte tillbaka och grejer. Och nu går vi till reklam. Har du fått gräsfläckar på din fru efter att ni haft samlag i trädgården?
Cocaine collar.
Cocaine collar, precis, exakt. Men vad ska vi göra i jul, Victor?
Vi ska ju syssla med julkalender.
Ja, gud. Ta oss vatten över huvudet här. Ja. Kommer det bli kul? Ja.
Kommer det bli kul för lyssnarna? Nej. Antagligen. Eller tittarna?
Tittarna, ja, om vi lyckas få till det. Definitivt.
Mm.
Frågan är bara hur rättighetssäkert det är att lägga upp hela Sunes jul på vår Patreon.
Det tror jag. För reaction videos gör ju på hela trailers och program.
Jo, men jag tänker det är ett avsnitt. Vi ska ju se alla avsnitt.
Jag tror det är lugnt och det är SVT som ägs av oss.
Vi har redan betalt för det här.
Exakt.
Exakt. Mm. Vi gör ljudversion också ifall att...
Ja, men för det är det jag tänker. Ja. Att nu jag testar... Eller det tror inte jag sa till dig ens.
Nej, jag bara såg det dyka upp på Patreon.
Ja, för jag hade tråkigt häromdagen när inte vi kunde spela in. Mm. Tänkte jag att ja, men det vore kul att göra. För vi skulle då göra Sunes jul,
ja,
som...
Julkalender.
Ja, så vi kommer släppa ett... första avsnittet av julkalendern släpper vi som en reaction video helt enkelt. Eller vi kommer titta på programmet.
Mm.
Så det kommer vara bild också när vi pratar.
Mm.
Förutsatt att tekniken funkar. Men jag testade det och det verkade ju som att tekniken funkade.
Vi ska göra en julkalender av Sunes jul. Ett avsnitt varje dag i december för våra patrons.
Fram till Christmas Eve helt enkelt.
Ja, precis. Exakt.
Till och med. Så jag ser fram emot det utan bara helvete.
Ja, det var länge sedan jag såg den.
Inte jag.
Nej, okej. Du ser den varje jul.
Jajamän.
Ja. Jag tar tid med sånt.
Jag brukar bara slå på den och den får rulla typ när jag julpyntar och sånt.
Ja, mysigt.
Mm. Mm.
Ja, nej, men det ska bli jättekul. Så det kan se fram emot som patrons. Mm. Och när vi ändå är inne på patrons, vi kan ju passa på att tacka våra patrons.
We love you guys.
Tack så jättemycket för att ni är patrons. Vi har ingen ny patron den här veckan att kalla för hora. Victor.
Jag har inte sagt det.
Du sa det fast med nej, jag ska gå in på det där träsket igen.
Det var du som sa det.
Var det jag som sa det?
Var du som sa det.
Okay, ja.
Fast vi ska ju säga till ditt och mitt försvar att Ida kallade oss för hennes horor.
Ja, precis. Så jag känner att det var okej ändå. Men tack så mycket till alla våra patrons. Vi älskar er så jättemycket. Och tack till våra vanliga lyssnare också för att ni likar och delar våra inlägg. Och subscribar era poddspelare och ger oss betyg i poddspelarna. Om ni ger oss 5 av 5 stjärnor får ni också skriva vad ni vill till oss i recensionen då.
Det får ni ändå.
Ja, det får ni göra i alla fall.
Jag fick ett meddelande av våran vän Simon.
Prästen.
Ja, exakt. Och han skrev tips. Gör inte avsnitten så flera dagar långa. Det är väldigt jobbigt att lyssna på.
Flera dagar långa?
Ja, och då kände jag bara att...
Du lyssnar på fel podd.
Ja, visst, jag har glömt att vi gör poddar för millennials som har attention span på 10 minuter.
Ja, verkligen. Allt jag får höra av de som skriver till mig om avsnittslängden är att de vet att det ska vara längre avsnitt. Så jag får alltid lite ångest när vi släpper ett avsnitt som är typ 2 timmar långt. Och typ så här, det här känns lite kort nu.
Mm.
Men vi gillar långa saker.
Så tack för att ni lyssnat idag. Det exakt. Räcker. Det blir typ 1 timme långt där.
Ja, precis sagt. Tack så mycket. Harry Potter.
Vi kan börja göra som andra poddar som släpper halva avsnittet gratis.
Åh, gud.
Och så får ni lyssna på andra halvan på Patreon.
Jag tycker inte om den modellen alls. Jag tycker att Patreon är verkligen, för mig är det en helig plats. Som att du köper inte någonting på Patreon. Du skänker pengar och så får du någonting tillbaka för att du är så fin som ger pengar. Att få halva avsnittet på vanliga feeden sen resten av andra halvan avsnittet på Patreon-feeden, då är det grann som att men vi har den här delen bakom betalvägg.
Jag håller verkligen med. Mm. Jag kan köpa att man har så. Jag håller inte med, men jag köper att man har så. Mm. Men då tycker jag inte heller att man ska syssla med reklamintäkter i den vanliga korta produkten.
Nej.
Nu är jag lite reklam här, men det är också för att klaga. Typ ta podcasten Hur kan vi?
Mm.
Där från början pratade de om, vill jag minnas, att det skulle vara att vi gör inte det här för att tjäna pengar.
Mm.
Utan det här ska vara samtal för att vi tycker om att göra det. Men då började de sen efter ett tag, istället för att släppa hela avsnitten gratis, då släppte de bara halva avsnitten gratis. Och när de gick in på det saftiga, då lades det på Patreon. Men de har även i avsnitten dels inspelad reklam själva där Navid läser upp reklamen. Men de har även reklam från poddspelaren. Så det blir en kaka på kaka reklam.
Ja.
Och sånt där kan jag verkligen störa mig på. Sen kommer vi vara så själva så fort någon tycker
om,
att vi...
Om ett år så kommer någon kunna spela upp det här julklippet för oss. Det är liksom som Alex och Sigges podcast när de i första avsnitten skryter om att vi har ingen sponsor. Vi kommer aldrig ha någon sponsor. Det är väldigt roligt att lyssna på igen.
Ja.
Ja. Men det om det...
Ja, och nu idag, eller när det här då släpps för alla, för att är du Patreon då får du avsnittet lite tidigare.
På söndagar oftast tidigare.
Idag gjorde vi bort oss utav bara helvete, men som vi sa, det var anledningar som vi själva köper som rimliga.
Ja.
Men idag släpper vi också vår recension av House of the Dragon.
Precis, idag måndag.
Mm. Vi har alltså hunnit se avsnittet idag. Inte när jag på något sätt läckt.
Det här är inspelat, det här, oh gud, det här är inspelat innan, efter det släpps.
Det är inspelat när det släpps?
Idag, vi har sett House of Dragon, vad det du precis sa. Men det släpps klockan 3 på natten. Det här avsnittet kommer att släppas klockan 12 på natten. Vi fick tillgång via vårt special HBO-konto. Ja. Fick vi som podcaster tillgång till att se det sista avsnittet av House of Dragon några dagar tidigare. Så vi har båda sett det.
Vad sa jag?
Någonting annat. Så det kommer också dyka upp på Patreon-feeden idag. En Patreon-special om House of Dragon. Lite allmänt Game of Thrones-snack och lite A Song of Ice and Fire-grejer. Och kanske eventuellt en liten överraskning för er som gillar den där skiten.
En gäst.
En gäst? What?
Vi har inte spelat in det än.
Nej, precis, du kan ju ta hit en gäst.
Becka kunde tyvärr vara med idag.
Becka kunde tyvärr vara med idag.
Hon vägrade se House of Dragon, men...
Varför då?
Hon var inte taggad. Nej. Men nu har jag sagt till henne att tyvärr, när säsong 2 släpps, då ser vi om säsong 1 tillsammans.
Mm.
Och det var precis som när jag tvingade henne att se Game of Thrones.
Mm. Ska vi ta det här Game of Thrones och sitta istället? Vi
gör det.
Ja.
Tillbaka till Piranha.
Tillbaka. Ja, men postproduktionen då?
Mm.
Mm. Gick den smidigt och bra?
Den gick smidigt och bra. Skedde nära där James Cameron bor.
Mm-hmm.
Inte alls i Rom.
Mm.
Dit han behövde ta hela sitt allowance. Vad heter det? Hela hans förskott som han fick då. Yeah. Fick han ta och betala flygbiljetterna med, så att han tog sig till Rom.
Mm.
Där han då smögs in i klipprummet.
Allegedly. Jag har sett en intervju med honom när han beskriver det här som att jag säger inte att det här är hänt. Men om jag skulle ha gjort det, då är det så här jag skulle ha gjort det.
Och han smög ju sig då in i klipprummet om nätter, eller bröt sig in.
Mm.
Och klippte då en egen version av Piranha som sig ska finnas.
Mm.
Som några har sett, men den finns inte tillgänglig för någon att se idag. Så att den versionen som finns att få tag på, den finns ju typ inte att få tag på. Men får du tag på den i den här, på det här special HBO-kontot som vi har tillgång till, då är det ju Ovidios variant.
Precis, exakt. För att Ovidio fick ju reda på att han hade klippt om filmen. Mm. Och klippte sedan tillbaka filmen till sin version av det. Men sen efter filmen släpptes så lyckades James Cameron göra en deal med en distributör som skulle då finansiera att han skulle klippa om filmen en sista gång. Så den finns, hans version finns ute i vissa marknader. Jag vet dock inte vart. Jag vet inte hur man ska få tag på den. Men det skulle vara intressant att se. Men tydligen det är som samma klipp, det är bara liksom lite omstuvat.
Mm.
Bättre tempo kanske.
För det var ju att när James då flög till Rom,
just det,
blev punk, så gick han enligt då den här potentiella storyn om hur han eventuellt skulle gjort det, om han hade gjort det, vilket han kanske inte har gjort. Så när han var punk, då gick han runt och åt matrester. Så att han gick runt på Roms gator, och när folk hade ätit upp sina måltider, gick han fram och åt deras rester.
Mm.
Det här gjorde då att han blev väldigt sjuk.
Ja.
Det är inte så bra att äta matrester, James.
Inte väldigt många olika människors matrester. Du får ju in väldigt mycket skit.
Mm, jag kan tänka mig i Rom där det är varmt. Så maten blir dålig ganska snabbt om du inte äter den. Och han kanske inte gick...
Mycket skaldjur och grejer också.
Mm, kanske inte gick i de finaste kvarteren då, för att det kanske inte var så lätt då att smyga fram. De kanske hade bättre koll på sina utserveringar. I don't know.
Ja.
Så han drog ju på sig en sjukdom som gjorde att han var i någon slags feberläge. Nästan som att han fick någon rabiesversion.
Mm.
Han låg och kallsvettades och mådde piss.
Mm.
Och i den här feberyran då, så drömde han mardrömmar om hur en metallskelettsrobot kryper över ett köksgolv med en kökskniv i handen som han bankar i golvet och närmar sig honom.
Mm.
Och sen så tänkte han inte mer på det.
Nej, precis. Det gjorde han ingenting av sen. Det var bara en liten kul anekdot som ni lyssnare skulle få höra.
Mm. Men jag tycker det är kul det här med drömmar.
Mm.
Och hur man sen bara låter dem vara.
Jag hade en gång en dröm om att jag stod på en lekplats och kollar på min son, vuxna son, som leker med sitt barn och gungar med barnet. Och står jag på andra sidan ett staket, ett stängsel. Och sen så i bakgrunden, långt där borta, så sprängs en atombomb. Och jag börjar skrika, men det är inget ljud för mitt skrik. Jag håller fast i det här staketet, stängslet, medan jag ser liksom människorna som blir liksom, som brända löv, som papper i vinden. Och sen står jag där kvar vid staketet, och sen så klipper det, och så blir en docka som skriker ett tag. Och sen så blir jag ett skelett, och sen så drömmen över.
Mm. Jag hade faktiskt den här drömmen ofta som barn, efter att ha sett en film som stal den här drömmen från dig.
Jaha, okej. Okay.
Men ja, det kanske kommer senare i våra liv.
Exakt, det var Stalin som stal den.
Mm.
Yes. Nej men han fick ju väldigt mycket men från den här inspelningen. Och som vi kommer komma in på i kommande avsnitt sagt, han är ju ett kontrollfreak av rang. Och det är verkligen det här som satt igång. Det är nästan så att efter allt skit under den här produktionen så lovade han sig själv att aldrig mer igen. Och det kan jag komma fram, spoiler lite grann, att James Cameron fick aldrig ett nej igen i sitt liv.
Nej, och det kommer att stå att se om ett nej hade behövts i James liv.
Kanske det.
Eller om det inte hade behövts.
Det återstår att se. Mm. Men vad har du för relation till James Cameron? När vi ändå är inne på James Cameron, innan vi börjar slakta filmen. Vad har du för relation till den här mannen, James Cameron, och hans filmer?
Ja, om det inte var tydligt nog efter att du berättade om din dröm. Mm. Så var det så att jag såg The Terminator och Terminator 2 som barn, alldeles för ung, som alla de här jävla filmerna som jag
var,
har sett.
Var det inte så att du och jag såg Terminator 2 jätteofta? För den hade vi på typ VHS eller någonting hemma hos dig. Och så var det någon dag vi gick hem och såg Terminator 1 hemma hos oss, hemma hos mig, hemma hos pappa. Och den, vi tyckte inte om den alls, för att den var så annorlunda från första Terminator. Och Arnold var inte han var ju skurken i den första också, vilket jag minns att vi var chockade över.
Absolut. Jag vet att vi hade Terminator 1 också.
Mm.
Men jag vet att du och jag såg tvåan och vi knappt såg ettan. Mm. Och det var ju såklart för att den är ju fulare för ett barn, för att det är häftigare med CGI som barn.
Och tvåan är liksom, det är ju actionspektakel av Guds nåde.
Precis, och jag tänker mig att som barn är du ju väldigt skadad om du ser honom som hjälte först. Mm. Och sen ska du gå tillbaka en film och där är han skurken. Det blir inte lika sexigt för Arnold är inte en skurk.
Nej, och jag minns också att vi klagade väldigt mycket på specialeffekterna i första filmen. Mm. Vilket är någonting vi kommer få äta upp, misstänker
jag. Jag har en känsla att vi kommer få göra det.
Ja.
Men då så hade jag ju ofta mardrömmar om just den scenen som du nämnde. När atombomben sprängs. Och jag fick en väldig rädsla för att det just skulle hända. Och det var tur då att vi levde i den, eller växte upp i den tryggaste av tider i mänsklighetens historia hittills. Mm. Så att det var bara barnhjärnspöken.
Verkligen.
Nej, så det är verkligen Terminator, framförallt Terminator 2 är den James Cameron-filmen som jag sett flest gånger.
Aliens?
Nej, jag såg inte Aliens så mycket som barn.
Nej.
Inte alls.
Nej, jag såg Alien flera gånger. Det var en av mina VHS-favoriter.
Mm, jag såg bara Alien några gånger, så att Alien var inte en stor del av min uppväxt, utan det var verkligen Terminator som var. Det blev så att Terminator gjorde att jag gick över till andra Arnold-filmer snarare än att jag gick över till andra James Cameron-filmer.
På den tiden tänkte man inte riktigt regissör-tänket.
Nej, inte alls.
Det var typ Spielberg, han var den enda regissören som fanns. Och kanske Peter Jackson.
Ja, inte då.
Nej.
Då fanns bara Bakshi, för då såg vi bara tecknade
sådana. Exakt, precis. Men du har aldrig sett True Lies?
Jo. Men det var ingen film som, jag hade ingen aning om att det ens var James Cameron. Jag såg den när den typ kom som barn, för att det var Arnold. Jag såg typ allt där Arnold var med.
Ja. Din pappa tyckte väldigt mycket om Arnold.
Verkligen. Alltså han är superfan av Arnold. Hade såhär, vad heter det, Gold's Gym t-shirt som han hade köpt när han själv var i Kalifornien, bara för att Arnold hade haft på sig det på den här dokumentären om vad den heter, Getting Strong eller...
Jag minns när vi såg sjätte dagen hemma hos dig på övervåningen.
Mm.
När han är en klon. Ja. Eller om han är det. Men när han är prickar under ögondocket.
Och Total Recall. Också klassiker. En sån här barndoms dödsångestscen.
Ja, verkligen.
När hjälmen går sönder och hans ögon ploppar ut.
Ja, i den här visionen han får. I drömmen han får.
Mm, mycket drömmar här.
Men du har aldrig sett The Abyss, eller hur?
Nej.
Det ska bli kul att se. Michael Biehn i sin bästa roll. Vad jag tyckte när jag såg den då i alla fall.
Okej.
Okay. Ja. Avatar, det kommer vi komma till. Titanic kommer vi också komma till. Ja, nej, men han har gjort jättemycket med filmer. Och min relation är väl typ din relation med... Alltså, vi upptäckte ju typ Terminator tillsammans. Liksom. Det var ju vår lördagsfilm praktiskt taget. Att vi kollade på Terminator och så sprang vi runt med den här hagelgevärsleksaken som du hade.
Som Ludvig hade.
Ja, precis.
Ludvig fick alltid schysstare leksaker.
Ja.
Som jag sen snodde och gjorde till mina.
Exakt.
Eller jag förhandlade ofta med honom och lurade skiten av honom.
Ja, och det var ju också så lätt också just med Terminator. att bara sätta på sig en läderjacka och ett par glasögon. Mm. Och så var man The Terminator liksom. Ja, det var askul. Så det är som där, sen Titanic är en film som jag alltid har sett. Alltså det, den kom 97. Jag tror inte jag såg den på bio, men det var min kusins favoritfilm som var ett år yngre än mig, Ludde, som vi inne på för några veckor sedan.
Maestro.
Maestro. Jaha, ja, exakt. Han älskade Titanic. Och de hade den här dubbelboxen med två VHS-er för Titanic. Så den såg vi hela tiden jag var där över. Vilket var märkligt, så att en 10-åring och nu typ en 7-åring och en 8-åring sitter och kollar på Titanic tillsammans. Men vi tyckte väldigt mycket om den filmen. Och den är en väldigt, väldigt bra film tyckte vi då. Och det tycker jag fortfarande. Så jag har alltid haft det som James Camerons namn för mig liksom, att det är den mästaren liksom. Och sen så Terminator, som sagt, Terminator 2 älskade vi. Och sen så är vi lite grann som med dig, med resten, som jag sett dem någon gång. Vi hade True Lies hemma på VHS, men den tyckte jag så tråkig ut. Det var bara Arnold stod med en picadoll på framsidan typ. Och så, ja, nej, jag vet inte. Har sett kanske någon gång. Det enda jag minns från den är broscenen. Och nu vet jag inte vad jag pratar om.
Nej.
Nej, det kommer du bli varse. Så det är typ samma relation. Men alltså, jag har alltid varit så här. Jag, och där kommer vi prata mer om i Avatar-avsnittet, men jag har alltid tyckt att det är så synd att James Cameron har fastnat i Avatar-träsket. Jag vill se vad mer han kan göra, för att alla hans filmer blir liksom de största filmerna i världshistorien. Mm. När han ger sig in på att göra även filmer som typ True Lies. Så det är väldigt kul när han kommer med nya filmer. Jag har bara varit med om en ny film i James Camerons filmografi, medan jag har liksom varit en medveten vuxen.
Mm.
Och det är Avatar. Och det tog liksom 12 år från Titanic till Avatar, och sen så samma tid från Avatar till Avatar 2. Så här, Jesus Christ, gubbe, skynda på det lite granna.
Ja, han är inte purung.
Nej, han är ju inte det heller. Och så säger att han ska liksom göra 5 Avatar-filmer. Då känns det, vad händer här, James Cameron? Men om James Cameron har bestämt att jag ska ha 5 Avatar-filmer, då är det som James Cameron har bestämt.
Mm. Och antingen så är det ju att geniet då är inne på rätt spår.
Mm.
Eller så är det att han har grävt ner sig i Avatar-träsket och inte har sett vad som har kommit i CGI-väg eller 3D-väg sen han grävde ner sig i Avatar-träsket. Så när han tittar upp då är det så här, okej, okay, antingen så är han senil. Mm. Eller så är det att nu har jag ju investerat hela mitt legacy i det här. Mm. Så jag måste ju slutföra det.
Ja, det ska bli så spännande att se The Way of Water. Bara se vad det blir för något. Alltså jag förväntar mig magisk undervattenfotografi.
Mm.
För det är ju hans signum. Fick vi se lite grann i veckans film.
Lite grann.
Ska vi prata lite grann om veckans film?
Jag tycker faktiskt vi går över och gör det. För nu har vi spett in här i snart 1,5 timme. Och vi har inte pratat någonting om veckans film.
Så Victor, vad tycker du om Piranha 2, The Spaning?
Vad tror du att jag tycker?
Jag tror att du ser... Du ser väldigt mycket med kärlek på den här filmen. Jag tror att du tycker att filmen är charmig på många sätt och du hade väldigt roligt med den, men du tycker att det är skräp.
Allt stämmer utom det sista.
Du tycker inte att det är skräp?
Nej, för jag tycker att den här har mycket mer kompetens än vad mycket annat som är framförallt i den här genren.
Mm-hmm.
Jag tycker att det här är en väldigt charmig film. Det är nästan som att det är en omedveten Sällskapsresan gone bad. Och såklart, objektivt ja, så är det här på många plan en usel film.
Men den är bättre utförd än många moderna filmer.
Det är som att Ovidio här, han pendlar mellan att ha en enorm glimt i ögat och sen glömmer han bort. Det är nästan som att det är Baz Luhrmann som har regisserat det här. Han pendlar mellan galenskap och... Vänta, nu är det alldeles för allvarlig här. För det är nästan som att efter halva filmen då glömmer han bort att det här är en komedi.
Mm.
Och gör nästan... För att göra en rysare av det.
För att den är ju väldigt... Jag kan säga, jag håller med dig. Alltså jag tycker att filmen är underkänd överlag. Mest på grund av att jag tycker att... Man märker så fort James Cameron inte regisserar en scen.
Mm-hmm.
Speciellt på shot, reverse shot och när tagningar på folks ansikten och grejer. Det blir riktigt amatörmässigt efter ett tag. Men jag tycker att just undervattenscenerna är helt fantastiska. Och jag gillar också huvudkaraktären som är väldigt liksom proto-Ripley.
Mm.
Att liksom det här, man ser James Camerons fingeravtryck över hela filmen. Och alla de fingeravtrycken är liksom, de är vackra, de fingeravtrycken. Så jag blev väldigt hänförd av den här filmen. Och framförallt gillade jag musiken jättemycket.
Mm.
Och det påminner grann om, har du någonsin hört... Har du någonsin hört det holländska progbandet Exception?
Nej.
De gör i alla fall, de gör klassisk musik fast med moderna instrument.
Mm.
Och just det här introspåret som de har, där är typ fioler och stråkar och sen så har vi trummor som ligger på det, var väldigt Exception. Och jag kände så här, fan vad härligt. Så skön liksom 70-tals liksom progmusik på det här överlag.
Mm.
Jag tycker att den är snyggt fotad. För det mesta, som sagt, mm. förutom när man märker att det är Ovidio själv som har gått fram med kameran och typ så här: okay, now you show more emotion här. Och det finns ju väldigt ökänt ögonblick när gästerna på hotellet är på stranden och skriker we want fish. Det är ju Ovidios direction. Det finns ju tales från inspelningen när han började skrika någonting och ingen hör riktigt vad han sa för att det var så otroligt bred dialekt, för att skådespelarna var ju amerikanerna också. Så skrek han och sa, we want fish. Vad säger du? We want fish. Aha, we want fish. Okej, okay. Så vänta, ska alla vi skrika we want fish? Yes, it will make the scene so much better. And then the fish comes, but it's ironic because they will hurt you. Nu kommer Super Mario fram där igen, men ja.
Jag tyckte det var bra.
Ja, bra.
Jag älskar en stereotypisk italiensk dialekt.
Det är väldigt roligt. Pasta. Napoli.
Mm.
Ja. Så det, alltså jag håller ju med dig om alltså jag tror vi är ganska överens om att den här filmen var charmig liksom.
Ja, för det finns ju dåliga filmer som där man känner att kan den här ta slut? Jag vill att det ska vara över. Men jag kände verkligen inte så med den här filmen. För att miljön är underbar. Mm. Det är alltid kul att se saker spelas in på och nu under vattnet.
Mm.
Men även i den här miamiska hotellmiljön i kanon. Att se framförallt alla de här hotell, alltså olika karaktärerna.
Mm.
För karaktärerna i filmen är ju inte tråkiga.
Sen speciellt han konsergen. Eller vad fan säger man? Hotellmanagern.
Som här får vi se... Typ exakt det som händer i inledningen på Aliens får vi se utspela sig här, fast med att ingen tror på Ripley.
Det är ju en typisk Jaws rip-off också. Vi vet att det finns någonting i vattnet som kommer skada folk, men vi vill inte stänga ner någonting för att det kommer skada ekonomin för hotellet eller staden eller vad fan som helst. För att det filmen handlar om, bara lite snabbt, är det att det finns pirajor ute i Bahamas som är genmanipulerade på något sätt så att de kan flyga.
Vi får ju lära oss av Bradley Cooper i filmen att de har gjort något slags experiment för att ta fram den ultimata killing organism.
Ja, men den här, de är då ute i vattnet och det är en dykningsinstruktör vars elev blir dödad när han...
Annie heter hon väl?
Annie, jag vet inte.
Visst heter hon det?
Kanske.
Jag vet att Bradley Cooper-karaktären heter Taylor i alla fall.
Det gör han. Han ser lite grann ut som Jonathan Groff i vissa scener.
Absolut.
Ja. Men Annie då, om hon nu heter så, hon är då dykinstruktör och hennes man, tror jag att det är.
Ex-man som...
Jag tror att de bara är estranged. Jag tror att de fortfarande är...
Precis, de har inte skilt sig, de är separerade.
Precis,
bara.
Exakt. Mm.
Men i beskrivningen av filmen så är det hennes ex-husband. Mm. Så det är kul. De verkar inte kunna få titeln rätt.
Nej.
De verkar inte kunna få relationerna rätt.
Nej.
De verkar inte... Ja, nej.
På tal om få relationerna rätt. Jag har en sak jag vill prata med dig om anime.
Inledningsscenen med hennes son.
Va? I hela... Jag trodde inte att det var hennes son först.
Inte jag heller.
Och sen så när jag insåg att det var hennes son så var det så här, jag hade precis sett färdigt senaste avsnittet av House of the Dragon. Och då kände jag ju lite så här i incestspåret liksom, så jag reagerade inte riktigt på det. Så vänta. Nu, de står ju väldigt nära varandra just nu.
Jo, men att hon ligger naken och sover.
Och kommer han in med jävla fisk.
Det enda jag tänkte där var The Room.
Ja,
det var fish for my princess.
Exakt, åh gud, det var så creepy. Och sen återvänder de inte, de träffas inte igen i hela filmen.
Nej, i början så står de 10 eller 5 centimeter från varandras munnar och bara, ska du inte ha lite frukost?
Mm.
Så bara, Jag kan jobba mamma. Mamma?
Ja, men Annies man i alla fall, vad heter han?
Lance Henriksen.
Jo, men vad heter han i filmen?
Kimber.
Kimber. Och det är kul för att han kallas för Kimber genom hela filmen. Av henne.
Men det är deras efternamn.
Hon också heter Kimber. Det är inte som att jag skulle kalla min brorsa för Valgren. Ja, Kimber och familjen då. Nej, men för att pappa Kimber, jag vill ju säga bara Kimber för det är den kallas i filmen, men säger jag det då vet vi inte vem vi pratar om. Okej, från och med nu, om vi säger bara Kimber då pratar vi om mannen som heter Kimber, inte de andra två karaktärerna som heter Kimber som inte kallas för Kimber.
Vi säger Lance.
Lance Henriksen.
Han heter Steve, men jag tror det nämns typ en gång i filmen.
Ja. Han är då polis med båt.
Som, och helikopter.
Och helikopter, väldigt, väldigt mycket helikopter faktiskt. Han har ju då upptäckt liket och han vill då få reda på vad fan det var som hände. Och sen så börjar sen en stor nystas fram där Nancy går till ett morg, vad heter det på svenska?
Nancy?
Heter hon inte så?
Annie.
Annie.
Eller Ann som hon heter, Ann. Men Annie Ann. Tror jag att hon kallas för.
Annie. Hon går till ett bårhus tillsammans med sin nya fling.
Hennes boyfriend. Det är så kul för i beskrivningen av filmen står att tillsammans med hennes ex-husband, hennes boyfriend.
De är inte boyfriend och girlfriend heller.
Nej.
Okej, okay, kul, spännande beskrivning på filmen. De går och upptäcker att det här liket som vi hittat under vattnet, det har då blivit bitet jättemånga gånger. Och sen blev de utjagade därifrån av en sjuksköterska. Och sen blev sjuksköterskan attackerad av en piraja som fanns kvar i kroppen som har fått vingar.
Dun, dun, dun.
Och sen så, ja, jag vet inte vad mer man ska berätta om storyn. Ni kan säkert lista ut. De är på ett hotell. Managern vill inte stänga hotellet. De ska ha en grej på natten som kallas för det spaning. När fiskar ska hoppa upp och lägga sig på stranden så bara springa fram och plocka maten. Och då kommer alla gäster och skriker "We want fish! We want fish!" Men ironiskt nog så kom pirajorna istället. Och då får vi se till exempel när han, vad heter han svarta? Uppen näsa. Gabby. Gabbys dödsscen. Det är ju typ den roligaste scenen i hela filmen.
Ja.
När pirajorna kom. Och, har du någonsin sett typ Nightmare on Elm Street typ 5?
Nej.
För i den filmen har för mig att det är femman så finns det ett par demoner som är typ Freddy huvuden. Som de är anledningen till varför han är så ond typ. Och de ser ut som de här pirajorna som svävar framför. Det är väldigt, väldigt roligt.
Som låter. Och det är samma footage varje gång de kommer. Ja, ja. Så om och om igen i filmen.
Men det är kul för de använder mycket av de teknikerna sen för att återskapa, för att göra facehuggers.
Mm. Och det är kanske det finaste med den här filmen. Det är att se, som du misstänkte, det är att man ser James Camerons skelett här, ja. I för att han har gjort så mycket av förarbetet, även om det är Ovidio som har tagit över och regisserat, så är det väldigt mycket Cameron på alla nivåer här.
Och även liksom de mindre flashiga scenerna, som exempel scenen vi kollar på just nu.
Mm.
Alltså den här liksom mysteriebiten när Shay Kimbrough och Bradley Coopers karaktär, när de ska prata, det är inte Bradley Cooper på riktigt, när filmen släpptes 75.
81. Men han gör en Bradley Coopersk, alltså det är verkligen, idag hade Bradley Cooper spelat den här rollen, ja. Eller okej, innan han blev så här stor.
Ja, exakt. Nej, men när de två ska bara gå runt och nysta upp mysteriet, det kändes väldigt Cameron tycker jag. Och just hur han filmar och framar dem och ljussättningen känns också väldigt Cameronsk.
Mm.
Alltså, det tyckte jag väldigt mycket om. Och det är väl egentligen den stora behållningen jag tar från filmen.
Mm.
Att liksom, den här filmen är ointressant som sin egen grej. Men som del av kontexten blir den väldigt intressant.
Ja, men jag tycker också att det finns en bra film i den här. Mm. Tänk om man hade låtit Cameron få fria tyglar och göra den här. Kanske lite bättre specialeffektsbudget.
Mm.
Då tycker jag verkligen att det här är en intressant film med karaktärerna, med skådisarna.
Mm.
Och miljön och musiken, så hade det här kunnat bli en stabil nästan whodunit film eller ett mysterie.
Mm.
Men då blir det hela tiden att det är som att de måste larva sig. För det finns så många sidokaraktärer i den här filmen, ja. Som bara är med för att de ska säga någonting knäppt. Det är nästan lite tuttar. Twin Peaks, ja, precis, eller visa sig nakna. Och sen ska de dödas av pirajerna. Mm. Så de bara är måltavlor helt enkelt. Och typ de här jamaikanska pappan och sonen som vi ska känna väldigt mycket för när han
bygger bomber och grejer.
Ja, det läggs upp för vissa saker.
Och eller de där tjejerna som kommer i båten och lurar han utvecklingsstörda stammaren i köket.
Den delen är ju 100% Ovidios del.
Det andas ju, och den är ju sämre filmad också på alla sätt och vis.
Ja, men och bara stuntet när han ska hoppa på båten.
Ja, det är så kul också för att det känns som att James Cameron är så otroligt ointresserad av bröst, men att han fick orden om att det måste vara lite bröst.
Mm.
För i många scener i den här filmen när han skulle kunna bara ha visat någon från liksom, för midjan uppåt och därmed visa tuttar som Ovidio ville ha på skärmen, så väljer James Cameron att köra från axlarna uppåt i alla fall och bara säga nej, men nu ska jag kolla på hennes ansikte.
Jag kan tänka mig att James Cameron tog det här för seriöst.
Mm.
Och det kan, förutom att ryktena säger att Ovidio själv bara vill anställa någon som han kunde sparka för ett par dagar så att han själv skulle kunna få regissera.
Precis.
Men jag tror att James Cameron tog det på för lite stort allvar så att han såg att, nej men vänta, nu håller du på att göra en seriös film här.
Mm.
Vi ska ha ploj, vi ska sälja naket. Det här ska vara bara en spoof-rulle.
American teenagers, we love this movie. It has blood and boobies. It's all we need to sell this movie to American teenagers. Mm.
Men alltså, hon som spelar då Anne,
Trish O'Neill,
hade lika gärna kunnat spela Sarah Connor. Hade lika gärna kunnat spela Ellen Ripley.
Bra den här filmen. Hon är kanon. Om det inte hade varit för Lance Henriksen så hade hon varit min MVP, tror jag.
Okej.
För jag tycker Lance är otroligt jävligt. Men det är han alltid, tycker jag. Jag gillar verkligen Lance Henriksen.
Mm. Han har verkligen inte fått den karriären som han förtjänar.
Han skulle ju eventuellt kunna fått den karriären nu, men det kan vi prata om nästa vecka.
Jag vet inte vad det är än.
Nej, inte jag heller. Men vad tycker du om Trish O'Neill i den här filmen?
Kanon. Alltså jättebra. Och jag tycker de flesta skådisarna som är en central del av storyn är kanon. Sen har vi de här sällskapsresan-karaktärerna som det här paret som verkligen är tagna ur sällskapsresan som står typ och fotar sig själva, som inte fyller någon funktion.
Eller han som jobbar på hotellet som har en kärring som hänger efter honom hela tiden.
Ja, och de delarna... Du hade kunnat klippa bort hela deras del och ändå har de blivit dödade.
Ja.
För det fyller verkligen ingen funktion.
De ska ju bara vara lik.
Ja, och det är jättekul. Men nu blir det ju att den här filmen då blir schizofren i sin ton. Att välja en av vägarna hade varit kanon. Men det är ju samtidigt att jag är mycket roligare med filmen. Mm. För att den är ju...
underhållande.
Den är verkligen underhållande. Och den är kort.
Mm.
Hade den här varit 2 timmar, då hade den ju varit typ ett sömnpiller. Men nu händer saker
den kan ju sin längd.
Verkligen. Och du har väldigt härliga stunts. Som helikopterstuntet älskar jag. Där för övrigt Lance Henriksen hoppar själv.
Mm.
Och skadade sig rejält. Och han är på sig kläder och boots.
Mm.
Och under inspelningen då fylldes hans boots väldigt snabbt med vatten.
Mm.
Så att han drogs ner och höll på att drunkna. Samtidigt som han hade typ slagit sönder armbågen av att han gjorde liksom ett elbowplask när han landade ner. Och James Cameron var med i helikoptern.
Ja.
Och de tappade ner kameran i vattnet. Så de tappade jättemycket footage som de aldrig fick tillbaka. Och kameran lyckades de aldrig få upp. Så det är mycket som där som är kul att läsa om filmen och sen se vad som händer. Men jag gillar också hur de klipper över till att det är en riktig helikopter som de faktiskt använder.
Ja.
Och sen klipper de över till en miniatyr som sprängs.
Ja.
Och det ser väldigt bra ut. Det är väldigt charmigt. Även om man ser det så är det väldigt bra.
Mm. Ja, men verkligen. Och liksom effektmakande överlag. Utöver pirajorna.
Det är tyvärr synd att pirajorna är det sämsta när det kommer till effekterna.
Jag tror att vi inte får se dem så ofta. Det känns ju inte som James Cameron var särskilt intresserad av pirajorna heller för den delen.
Inte alls.
Alltså, varken tuttar eller flygande pirajor. Det är som Ovidios 2 enda krav på filmen var James Cameron såhär, är det filmen ska handla? Men kan inte jag få göra ett lite mysterium istället här? Liksom?
Verkligen. Ja. Ska vi inte göra film här? Nej. Vi ska ha montage av tuttar och pirajor.
Precis. Men jag tycker synd att Trish O'Neill inte har varit med så mycket efter det här. Jag skulle jättegärna vilja se henne som någon bra film i slutet på 80-talet. Hon var med i Star Trek.
Hmm.
I någon säsong.
Okej.
Okay. Mm. Hon dyker också upp i Titanic igen.
Det kanske var Titanic jag tänkte på att hon...
Ingen film du har sett.
Det är typ uppföljt rederiet här för mig.
Ja, precis. Exakt. Lance Henriksen då? Vad har du för relation till honom överlag? Vad tycker du om honom i den här filmen?
Ja, i och med att han är med i... både Terminator och i Aliens.
Han är ju den enda personen som har blivit dödad av en Terminator, en Predator och en Alien.
Se på fan. Men han är underbar och gör en kanonroll i framförallt. Han är ju stabil som fan i The Terminator. Det vet jag inte än. Men om jag skulle ha sett Terminator vid det här laget så skulle jag kanske kunna säga det. Men i Aliens är han ju kanon.
Ja, han spelar Bishop.
Ja, men och att få göra den rollen med första Aliens
i bagaget liksom.
Ja, att han ändå får till den så pass ikoniskt.
Den här sympatiska androiden när ingen i publiken litar på robotar liksom, så ska han vara den som ska övervinna oss till dem igen. Och, ja, när jag tycker Aliens kommer jag väldigt kul med.
Bra, jag har inte sett den så jag vet inte.
Okej.
Okay. 1981, alltså spermien Victor.
Ja.
Eller
spermien.
Jo, Fredrik var könsmogen här.
Ja, men han har inte samma spermier i 10 år.
Jag var den första.
Och du var den enda.
Jag var som pirajerna. Jag låg och chillade runt hörnet. Och sen när det var dags för... nu ska vi upp på land här. Fast jag flög över land och ner i Lårbensviken.
Jag tycker vi lämnar diskussionen om din pappas fertilitet och går vidare.
Okej, men 1981 i alla fall. Ja. Spermien Victor tyckte... att det fanns väldigt mycket potential för att eventuellt kanske James Cameron att göra en karriär på det som vi får se här.
Vad tycker du om Steve Marachuk som spelar Tyler?
Han är för mig MVP. Och det är för att han är lite som chokladkillen i The Room.
Okej.
Okay. Han tar inte det här riktigt på samma allvar som de andra.
Nej.
Det är som att han vet om vilken spoof-film det är.
Mm.
Men han är underbar i den här karaktären som bara... Han är därför egentligen ta reda på vad som har hänt åt företaget han jobbar åt.
Mm.
Och sen så får han ligga lite på kuppen och ha ett roligt äventyr. Och
ja, blir han slits med det här äventyret bara.
Mm. Mm.
Ja. Jag tycker mörkerfotot i den här filmen är väldigt kul för att det känns som att de inte hade råd med ordentliga lampor och därför är allting jättemörkt när det är på natten. Men det gör saker bara bättre.
Skuggor.
Ja, skuggor.
Bring back skuggorna i modern film.
Ja, och inte ha liksom urvattnade gråa skuggor som har i alla moderna filmer.
Jag såg för övrigt en videoessä igår om skapandet av Mank och hur David Fincher gjorde för att få till den här 40-talskänslan. Eller blir det 30-tal? När kom Citizen Kane? 41? 40? Skitsamma. Mm. Där någonstans, Hitler Times, där gjordes den. Och hur... Jag blir varje gång lika mindblown över David Finchers användande av CGI.
Mm.
Hur man inte fattar att hela miljöer är CGI. Och man ser inte det. Men just i Mank då, hur han tar det till sin extrem.
Mm.
När han då använder CGI-ljusfilter. Han låter teknik, så mycket av hans teknik är det som han skapar i post. Men han låter aldrig the performance. Performance är alltid det viktiga när han spelar in. Resten är så här, vi löser det efter. Men det som jag skulle komma till då var att när de då klippte över för att han ville få känslan från Citizen Kane, samma ljus och känsla, att det finns sådana scener i Citizen Kane där det går två karaktärer och pratar och det är liksom ljuset ligger på dem bakifrån.
Mm.
Så att karaktärerna är kolsvarta. De är bara en skugga och vi hör deras röster.
Mm.
Och vi ser inte det i modern film idag där vi inte ser våra karaktärer utan vi hör dem bara.
Och de var ju tvungna att göra så på den tiden för att få det att se ut som någonting alls.
Ja, och så, som att man typ spelade in nattscener på dagen och så fick man bara ändra exponeringen. De där grejerna fick film att se mer intressant ut än idag när du kan göra allting. Det är nästan som att man har gått motsatt väg.
Mm.
Idag är det ett rum och skapa den miljön du vill ha. Men förr i tiden då var det tvärtom. Då var det här är den miljön du får.
Mm.
Och sen får du göra någonting mer.
Nödlösningar skapar alltid bra filmer.
Ja.
Det är verkligen så. Du ska dra ner alla filmbudgetar med 20%.
Ja, och sen så här typ i slutet bara, vi hade lite mer pengar som du kan få använda. Men...
De ska inte veta att de pengarna finns där. Exakt. Det ska vara så att det inte skapar stress över dem bara.
Mm.
Mm.
Så kanske vi undviker att regissörer pissar på sina CGI-artister i intervjuer.
Precis, till exempel.
Vi nämner inga namn.
Vi nämner inga namn. Ingen är nämnd, ingen är glömd. Vad mer finns det att prata om i den här filmen? Jag tycker det som är intressant med den här filmen är ju typ produktionen av filmen och just vilka som spår det satte i James Cameron.
Mm.
För att filmen överlag är liksom så, den den är som den är liksom. Det är inte en höjdarulle, det är inte bottennapp på något sätt, utan det är en stabil liksom, precis som den skulle vara.
När saker är, det pendlar så mycket i den här filmen, så får vi ibland, det är nästan lite Wet Hot American Summer-känsla i hela filmen. Ja. För att man går i väldigt seriös att, till en grad att det känns nästan som att det är Paul Rudd som driver och blir sur och liksom gör sig i en matsal och larvar sig. Och typ scenen när Lance karaktär förhör Annie, eller Anne. Så här, men vänta, du förhör din fru här. Och han sitter och prata med henne som att det är en random människa. Jag får säga, ja, du är professionell i din roll. Mm. Men i filmen så blir det bara parodiskt när han är alltså hård och typ otrevlig mot henne. Och det är så här, okej, okay, en mer kontrollerad film, då är det så här, ja, men det är ett sätt för honom att få ut sin frustration på hur deras relation har blivit. Att här får han skälla på henne, men inte som hennes man, utan som en man of the law.
Mm.
Men det går inte i den här filmen, för du har inte the gravitas i den här.
Jag trodde nästan att hon skulle typ bli anklagad för att ha dödat alla. I och med att hon liksom dök upp på alla brottsplatser till slut. Och hon kommenterar ju på det också.
Men det är kul också för att Lance Henriksen här, han liksom kammar fram sitt hår, börjar bli väldigt tunnhårig. Mm. Och sen så kommer då Tyler, den här unga, snygga personen. Och det hade man också kunnat göra något väldigt intressant med den här avundsjukan. Mm. Att han kanske då vill bevisa sig för sin fru att han...
Nej, nej, de är ju inte tillsammans på slutet.
Nej.
det är inte det filmen handlar om. Det är som James Cameron känns som en så konstig människa. För att vilken annan person som helst hade ju bara dragit ihop dem på slutet med en kyss liksom.
Ja, och det ser väldigt parodiskt ut när familjen återförenas i en kram, när halva familjen hänger i vattnet från båten och halva familjen kommer ovanifrån relingen, och det ser inte alls ut som att de är en familj.
Och sonen har varit på sin eget äventyr under hela...
Han var åkte på knullresa.
Ja, men det hände inte typ ingenting med den storylinen heller. Det var jätteroligt.
Det hade varit också tillbaka till om de hade fått, och det är kanske det som James Cameron var inne på.
Ja.
Om de hade fått en film med mer tyngd, då hade det kunnat vara väldigt fint i att sonen åkte iväg på det här där han skulle jobba och kanske bli vuxen eller någonting. Mm. Men det enda som hände var att han var skyddad från det här hela tiden. Mm. De behövde aldrig vara med om det obehagliga. Det fick de vuxna sköta när de var iväg. Men det blir verkligen bara som en sideplot.
Man tror att det ska hända någonting, att det ska dyka upp pirajor där, men nej.
Ja, och när sen sonen och fyllegubbens dotter är i båten och Lance offrar helikopter för att hoppa ner till dem. Det är också skitroligt här. Kan du köra båten? Nej, fuck the helikopter. Det är bara några miljoner
av skattepengar.
Ja, jag hoppar och så hänger vi på båten här för jag ska rädda er.
För att de vägrar slå på sin fucking radio.
Ja, det är så mycket sånt kul. Och när han hotar den här farsan på radion. Jag kommer säga det till dig en gång långsamt.
Mm.
Ha på kanal 7 eller vad han säger.
6.
Ja, och det är det.
Mm.
Och den här, vad heter han, managern som du nämnde tidigare, som är helt...
Han är som White Lotus.
Ja, verkligen White Lotus-känsla.
Ja, och smygbög, fast öppet smygbög. Jag tycker 80-talsfilmen, typ 70-talsfilmen, tycker jag om den dynamiken med gay-karaktärer. Ja, men... När de är typ så här, alla vet det här, men det är ingen som säger det, för att det, just den tröskeln går vi inte över. Men vad sätter du för betyg på den här filmen då?
Det är en 3-5.
Det är en 3-5. Generöst av dig.
Ja, men jag tycker ändå att den gör det bra.
Vad kul.
Ja, och jag har mycket roligare med den här än med många andra filmer. Ja. Sen om jag skulle vara helt seriös och så här, nej, men det här är typ en och en halva.
Mm.
Men det kan jag inte sätta på den.
Nej.
För den levererar... Det är nästan som att den hela tiden så här, den ska spela en låt och den ska plinka på 4 tangenter.
Mm.
3 av dem gör en galant. Sen när den kommer till 4:e så spelar den fel. Och det är så här... Ja.
Lyckas med de 3 första.
Ja, precis. Och du har kul. För det är som att man hånar en annan melodi, men med kärlek. Så jag har ändå väldigt roligt när jag hör den här personen spela piano helt åt helvete.
Mm.
Men det är ändå inte så att jag får ont i öronen. Det är mer som att jag tycker att det är kul att se ett haveri.
Mm. Ett kvasi-haveri.
Ja, verkligen.
Och så får vi shots som det här, som är as-gorgeous.
Ja.
Och det märks ju att James Cameron älskar havet redan här.
Mm-hmm.
Det är liksom så här, det här är hans, när jag säger pre-cum, men det är lite för gravt kanske. Det här är hans förspel till vad som komma skall.
Mm. Vad sätter du för betyg?
2/5.
Nej.
Jo, vi har aldrig varit så här icke-överens. Och i och med att mitt betygssystem är mer draget uppåt också, så betyder det att i din skala sätter jag ju typ 1/5.
Ja.
Ja. Nej, men två filmer. Jag tyckte att den här filmen, det finns mycket i den som jag tyckte väldigt mycket om att se. Och jag kan rekommendera att kolla på den här om ni vill se liksom vad James Cameron gjorde som sitt första projekt. Men utöver det så tycker jag, alltså, det finns filmer som gör det här så mycket bättre än vad den här filmen gör. Det den gör.
Men tänk vad den gjorde för den här genren.
Tänk vad den gjorde för Ovidio.
Ja.
Han fick säkert ligga jättemycket.
Jag sätter 3 och 5 baserat på vad vi kommer få i framtiden.
Mm. Ja, men precis. Ja, men det kan jag hålla med om.
Nej, alltså 3 och 5 är såklart en överdrift. En 2,5, så det är ändå min godkänt nivå. För den är godkänd, den egentligen, som jag säger, det är en och en halv film. Men charmen och embryona som vi får se i den här filmen är kanon.
Vet du varför den här filmen inte är godkänd för mig?
Nej.
Den är för lite tuttar.
Ja, jag håller med. Det hade bättre om alla var nakna genom hela filmen. Så när alla springer We Want Fish, då bara springer en massa nakna människor och blir uppätna.
Alla borde vara nakna i alla filmer hela tiden.
Mm. Han lyckas ju nästan med det i Avatar.
Mm, nästan.
Mm.
Ja, kul att vara CGI-artist på den filmen och få in direktivet en dag att, hörrni, vi måste göra så att Neytiris halsband täcker hennes nipples. Vi kan inte låta dem synas. Det här ska bli en barnfilm. Jaha. Då så. Ja. Anywho. Men ska vi runda av det här då?
Vi rundar av det här kalaset.
Det här kalaset.
Mm. Vad ska vi prata om nästa vecka?
Nästa vecka ska vi prata om... Här får vi lägga på musiken, Victor.
Nej.
Vi ska prata om en film som den filmen inspirerade. Det vill säga, vi ska prata om James Camerons Terminator. Vi ska avsluta vår lilla vårt Halloween-firande här på AVK genom att prata om en av de mest inflytelserika skräckfilmerna i världshistorien.
Men fortsätter inte det i The Abyss?
Men det är ju inte The Abyss efter det väl?
Nej, jag tyckte du sa det. Att jag sa att det var Terminator... Nej, att det var Aliens efter.
Nej, det är Aliens efter.
Och sen The Abyss.
Exakt.
Jag har ingen koll på någon ordning. Det är ingen ordning på allting.
För Aliens är ju ingen skräckfilm. Det är ju en regelrätt actionrulle.
Ja.
Men har rätt. Väldigt balla skräckade. Åh, det ska bli så kul att prata om Aliens.
Det vet vi inte.
Nej, det vet vi inte. Och vi vet inte heller om det ska bli kul att prata om Terminator. Det kanske blir jättetråkigt att prata om Terminator.
Ja.
Salvation.
Kul om, det hade varit kul om vi på något sätt vi blev tvungna att ha rättigheterna till allt vi pratar om.
Ja.
Och vi får inte riktigt rättigheterna till de tunga filmerna, så vi får ta de dåliga kopiorna hela tiden. Och då hade det ju blivit, tyvärr Salvation är ju långt ifrån den sämsta.
Mm.
Då hade det blivit typ Genesis och Dark Fate som vi hade.
Jag skulle säga att Genesis är den sämsta. Men det kommer vi prata om nästa vecka kanske. För vet du vad, den senaste Piranha-filmen, Piranha franchise fortsätter fortfarande.
Mm.
Den senaste heter ju Piranha 3 Double D.
Mm. Och där verkar det som att, alltså efter det här, så verkar ju genren ha verkligen fokuserat på det den skulle vara menad att göra.
Bröst.
Det här är ju avstickan när någon får för sig att vara lite för seriös.
Ja. Ja, men ja, nej, det är ja. Ja.
Men för er som vill se The Terminator
så kan ni...
Ja, finns på Viaplay och annars får man hyra eller köpa den på Apple TV eller Rakuten TV.
Och jag har ju den på Blu-ray, så det är bara att komma över hem till mig ifall ni vill se den kväll nästa vecka. Så. Exakt. Ja, nej, men det ska bli jättekul att prata om. Fan, nu är vi äntligen inne i James Cameron. Va?
Kommer inte du ihåg det?
Vadå?
Det är ju vad Garbage Truck Driver.
Jag hörde inte ens vad du sa.
What the hell?
Fuck you, asshole.
Kul att Bill Paxton är blåhårig punkare.
Kul att Bill Paxton också är med sen i Aliens. Och
mycket annat som James Cameron har gjort.
Och levererar en av de mest kända replikerna som förde in tv-spels terminologi i den verkliga världen.
Mm. Mm. Jag vet bara att han är underbart... Nej, ja. Det vet jag inte.
Vi kommer dit nästa vecka, Victor. Ja. Ska vi runda av det här? Harry Potter?
Nej. Vad säger vi då?
Kimbro!
Nej, det måste vara på H.
Det måste vara...
Halvätna lik. Nej.
H-video.
Va?
H-video. något italienskt på H.
Harmonika.
Halleluja!
Okej.